Hallå, hallå.
Hej.
Vilket intro.
Hey. Eller hur? Skit i de här ljudknapparna. Vi bara la 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 la.
Vi har egna ljud.
Yes. Yes.
Ja, men hallå på er ute i alla stugorna.
Stugorna, kylan, snöstormen.
Eller hur? Vackra vinterlandet. Ja. För det är det faktiskt.
Det är så här, när det är så här som idag.
Ja.
Sol. Ja. Ligger lugnt, fin, vit snö.
Ja.
Utan att
lagom kallt.
Lagom kallt.
Frostigt, det är skottat, krispigt.
Ja, perfekt.
Ja.
Då men det får det gärna vara november här.
Ja.
Och jag kan gärna vara här i det här landet då.
Ja.
I övrigt, i vanliga fall, då bara tack och hej, jag drar.
Ja.
För då, jag vill inte vara när det är blask och snö. Och igår vill jag inte varit med om. När det är så här bara öser ner.
Nej, när det är värsta...
Me don't like.
Nej, nej, nej. Men annars så är det ju...
Som idag. Får det gärna vara som du skrev på Insta.
Hela jul, alltså från och med nu.
Till sista januari gärna för mig.
Ja, men samma här.
Sen kan det bli lite så här tråkigt.
Sen kan det bli vår och så.
Och sen bara vår.
Ja. Ja.
En vecka så tråkigt blask. Så man verkligen uppskattar när våren kommer.
Ja, okay,
en vecka kan vi
en vecka max.
Ja, en halv då.
Ja, ja. Det blir bra.
Det är långt. Då har vi bestämt det. Då fick vi den här inbjudan. Eller vad heter det? Vet det? Bokningen.
Ja, vi skickar den till vem? Till Gud. Ja, till Gud. Och det här påminner så mycket om när vi var små, tycker jag.
Ja.
Alltså för då var det ju så här fina jular och vintrar. Det, alltså,
och man kunde vara i pulkbacken. Ja, och...
verkligen. För nu de senaste åren, det har ju varit så här, det har ju varit slask, regn, det har varit den gröna jular, gröna liksom hela december månad. Och sen har snön kommit typ så här februari-mars.
Ja, och varit kvar till maj.
Ja, hemskt.
Helt bra. Nej, det är inte okej. Okay.
Det är så mysigt det här, tycker jag.
Jag håller med.
Vi ska väl inte babbla för mycket för du ska få dra igång med din life story.
Ja.
Och med det sagt så, eller först, hur mår du Bella? Mm. Hur känns det?
Jo men jag är lite nervös tror jag. Ja. Eller det känns lite nervöst.
Men det
fast jag har ingenting. Ja, det kanske är bra. För det är ju att jag ändå är i kontakt med hur mitt liv är.
Uh-huh. Ditt känsloliv, dina känslor.
Ja, så nej men det känns ändå bra. Ja. Och i övrigt mår jag bra.
Ja, vad bra.
Så det är... Ja. Du då?
Jag mår jättebra. Det här är min tid på året.
Det här är
I love it.
Pynt och pynt och pynt. Och vet du, till er som inte ser den här snygga människan, hon sitter i ylle underställ. Ylle underställ. Och jag trodde det var typ ett mysdress från Shane eller Viromoda eller Kubus eller något sånt där. Men det var svindyrt ylleställ. Underställ.
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 Men det är för att jag varit ute och åkte pulka med lillpulka.
Du behöver inte försöka rädda upp det här.
Nu kommer vi in på mitt ylleställ.
Jag tycker att du sitter framför mig och jag tycker att jävla läcker. Alltså.
Ja, tack älskling. Men jag skulle säga att det här är min tid.
Ja, just det var din tid och så satt du med ylleställ där. Förlåt, förlåt.
Du frågar jag mådde och jag njuter. Jag mår väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag älskar ju julen och advent. Hela den här tiden nu som kommer. Alltså allt det här innan jul och det här pysslet.
Pysslet,
och,
ja.
Och liksom Lucia, alla advent. Jag har hållit på och pysslat hemma sen i... Jag tog upp grejerna från källaren i söndags och sen har jag hållit på tills idag och nu börjar det bli klart.
Ja, mysigt.
Och nej men jag älskar det. Jag berättade om det i förra avsnittet också tror jag. Så jag ska inte hålla på och tjata ut er med mitt jul...
julsnack.
jag pratade väl om det förra...
Nej, du pratade om din live, du gjorde din live.
Ja, jag vet.
Och hur mycket julen betydde för dig. Ja. Och var ju din mamma jämt pysslade. Ja, så det var liksom inte att du berättade om vilken fanatisk.
Nej då. Älskar, älskar, älskar i alla fall. Och med det sagt så lyssnar ni på Våldets ansikten med mig, Sara Voldo.
Och mig, Isabella Broman.
Och Emily är sjuk idag.
Ja.
Igen. Så krya på dig,
Emily. Krya på dig.
Yes.
Sorry, jag drack kaffe.
jag tänker att vi inte ska bli för långrandiga med allt annat snack. Så att jag lämnar över till dig, Bella. Och lutar mig tillbaka här med mitt kaffe.
Popcorn.
Jag har varit i popcornen, Bella.
Bastian åt upp dem. Bastian är här till er som lyssnar, så vi får hoppas att inte han vaknar utan ligger med tutten och chillar med liv.
Jag skulle ju kunna ta honom annars.
Ja.
Lite,
han kan ja, ta min tutte. Du kanske, ja, han kan ju ta din tutte. Ja. Vi är samma.
Vi lika bra.
Vi är samma sak. Ja. Ja. Miljan vill gärna ha min.
Ja, precis.
Nu fick han ju inte det, men ändå.
Tutte som tutte.
Tutte som tutte. Ja. Eller i alla fall om det är mig och Sara.
Precis. Ja, ja. Bara oss. Ja. Bara BFF.
Ja. Är du klar nu? Du vill gå och mysa hos Sara kanske? Ska du sova här först och sen gå till Sara?
Du kommer till moster.
Ja, det vill jag. Eller? Ja, men du kan ju bara gunga lite så kommer han säkert att bli chilla. För han somnar nu.
Ja, ja men då tar jag honom då. Så. Ja. Yes.
Nu får du nya vittor. Ett stycke barn överlämnat.
Yes.
Så, och sen får vi se. Ja, jag vet, du kan det där. Antingen så på sidan eller så vill han ligga säkert ett annat håll. Men det där blir bra. Lidskrutten. Ja.
Varsågod Bella. Kör.
Thank you. Okej, okay, jag vet inte. Jag får ju börja där från början där jag börjar. Jag... vad svårt det känns. Men vad ska jag börja? Jag kommer från Nässjö. En stad i Småland. Uppvuxen med min mamma, min pappa och mina två yngre syskon. I en vanlig, fin, bra familj. Det känns som att jag kommer återupprepa mycket av det du, alltså så som du växte upp.
Mm, ja, det är helt okej.
Ja.
Vi hade ju mycket lika.
Ja, det var verkligen det. Alltså, sådär, för det, när du berättade så blev jag bara, aha. Alltså, jag har ju vetat det innan, men det kändes ändå så här som... vad ska jag säga? Alltså... Både liksom innanför våra väggar och utanför så var vi liksom en vanlig familj. Med kärlek högt i tak. Alltså, det var liksom inga problem som jag minns det.
Nej.
Och liksom allting var ok. Det var aldrig så att jag behövde vara på ett visst sätt. Utan liksom det var, det var en kärleksfull och bra familj. Mm. Mamma var hemma med oss ända tills jag började sjuan.
Mm.
Pappa jobbade som säljare. Vi kom hem på helgerna. Mm. Det var så här familjemys då, vid fredagkvällar och lördagsmys. Och, ja men så här, när jag tänker tillbaka på det, även att min minne inte är så här superbra har jag märkt nu när jag satt i förrgår och tänkte igenom hur ska jag gå igenom det här egentligen. Mm. Så är det mycket som jag minns nästan bara bra grejer.
Mm.
Sen om det var bara bra eller inte, men jag tror det. För att alltså, jag minns ju andra dåliga grejer som hänt under missbruket.
Kommer du ihåg hur du mådde som barn?
Nej, men jag var glad, sprallig. Liksom mamma alltid, hon liksom var alltid så här där och engagerade. Mamma, jag har tråkigt. Ja, men då kan vi göra det här, eller det här, eller det här, eller det här. Då hade hon en hel lista, du vet, i huvudet liksom, på vad vi kunde hitta på.
Ja.
Så jag hade väldigt, eller typ, jag kommer inte ihåg att jag har haft tråkigt någon gång.
Nej.
Och det är något som, du vet, genom hela mitt liv. Så här, jag är ingen människa som gillar att ha tråkigt.
Nej.
Fast nu för tiden så kan jag se skillnad på att innan var att ha det lugnt lika med att ha tråkigt.
Okay.
Så tycker inte jag längre.
Nej.
Jag har ändå någonstans, tack och lov, blivit vuxen.
Mm.
Ja, men alltså, jag kan ta det lugnt och sitta hemma och jag tycker det är skönt.
Mm.
Men det, liksom, det var inte någonting som jag kunde när jag var kunde. Men det jag behövde aldrig det.
Nej.
Alltså, det var alltid någonting så här. Och...
Saker skulle alltid hända, eller?
Ja, eller skulle, men det var ofta det. Så här, mamma, jag är tråkigt. Ja, men då åker vi till badhuset, eller vi bakar. Eller du vet, hennes liksom, största och mest, det som hon bara ville mest, det var att vara hemma med oss.
Ja. Alltså, det var
så att hon bara brann ju för det. Liksom,
ja.
Så att det och då när ens mamma älskar det hon gör, att vara mamma, liksom, precis som du har sagt.
Ja.
Jag älskar också att vara det, men alltså så här, verkligen... Du vet, i alla sin angelägenhet. Jag kan ju ibland bara, men kan jag få gå själv och träna?
Mm.
Så kan jag känna.
Ja, men det,
det gör man. Ja, men, eller, men att man liksom är så engagerad i liksom alla tentaklar ute. Och liksom att hon var ju mer där för oss än vad hon var där för sig själv. Kan jag tänka mig nu så här, i efterhand.
Mm. På gott och ont.
På gott och ont, för hennes
skull. Man behöver ju också liksom ta hand om sig själv.
Eller
alltså,
hur?
Som mamma.
Ja.
Ja.
Och det vet, det får hon svara på själv någon dag, om hon känner att hon gjorde det eller inte, men hon gjorde i alla fall sitt jobb väldigt bra, och pappa gjorde sitt jobb, för att han gjorde så att hon kunde vara det, och att vi liksom kunde resa, du vet, ja, men gå shoppa, och liksom ha sommarstuga, vi hade häst, med alla de här grejerna som vi ville ha liksom, och ville göra typ,
Ja, men jag känner igen det jättemycket.
Eller hur? Mm. Att det liksom, mm. De fyllde varandras, så här, de gick liksom... Jag saknade pappa skitmycket på veckodagarna. Mm. Även att mamma fyllde upp allt det här. Mm. Så saknade man han. Så det var ju, men då var det extra kul på fredagar. Nej, när man visste att han skulle komma. Så här, ni snackar om pappa. Mm. Du vet, så visste man att det var fredagsmys.
Ja.
Och så var det ju ända tills min brorsa är 7 år yngre än mig. Min syrra är 5 år yngre.
Mm.
Och så där lyckligt levde jag fram tills jag började 7:an. Mm. Då började min brorsa förskolan.
Mm.
Och då började mamma jobba. För då var det inga barn att vara hemma med längre. Nej, så då började hon jobba igen.
Just det.
Och då, alltså jag har för det första aldrig, innan 7:an, jag har aldrig gillat att gå i skolan.
Nej.
Aldrig. Nej. För när jag började 0:an eller förskolan eller vad det heter. Jag har aldrig gått på dagis.
Nej.
Så det var
ofta jag har inte heller gått på dagis.
Nej, nej. Jag vet, det är så mycket som är så här lika. Är så eller hur? Men jag vet att jag redan då hade så här måndagssjukan. Ja. Aj, jag har ont i magen, jag vill inte gå. Eller, du vet, jag ville hellre vara hemma med mamma, jag hade det mycket roligare med, där. Ja. Jag förstod inte vad jag skulle göra i skolan.
Nej.
Alltså, och det har jag aldrig förstått.
Nej.
Först nu typ, när jag känner att efter mammaledighet och så, då, kan det vara, då är jag nog intresserad av att plugga. Och,
ja,
du vet, jag, ja, men jag hittar på någonting, jag vet inte vad den. Men det, jag känner ett sug efter det i alla fall.
Ja, okay.
Men då bara nej, och mamma fick följa med och hon fick sitta utanför och vinka och, tills hon såg att jag var lugn där inne. Liksom.
Men gud vad lika, alltså, ja. Min mamma fick ju följa med mig till lekis. Vi, ja. Det fanns ju lekskola på den tiden. Och jag vågade inte, jag ville inte vara själv där heller, nej. Utan jag ville vara med mamma som följde med till det.
Ja, men så, jag med. Och jag skämdes inte för det. Mamma satt alltid där ute och mamma var den enda mamma som satt där.
Ja.
Och jag satt och vinkade såhär. Nej, gå inte. Du vet, skog, och mamma bara, nej, jag sitter här, du vet.
Ja, men gud vad lika.
Ja, så jävla coolt.
Förlåt, jag ska inte avbryta.
Nej, men det är jätteskönt att du gör det. Ja. För då blir det lättare för mig att komma i på vad det är jag ska säga egentligen. Ja, så det är bara att prata på.
Ja.
Ja, men så där var det typ fram till 7:an.
Mm.
Det kanske är ett stort hopp, men det har inte hänt så mycket. Du vet, det var bara frid och fröjd. Och liksom, ja, jag var snäll, tror jag. Jo, men jag var så här skötsam. Jag har alltid fått, inte alltid, men fram tills jag blev strulig så har jag alltid fått höra, från, utan att låta skrytsam, men hur bra, hur söt, hur duktig, hur ärlig, hur rolig. Mm. Alltså, du vet, bara positiv kritik.
Ja.
Hela tiden, från alla, från lärare, från andras föräldrar, från min systers kompisar, liksom Isabella hemma. Alltså du vet så här, bara positiva grejer. Alltså jag fick aldrig,
nej.
Men ändå hade jag alltid dåligt samvete innan jag skulle gå till så här kvartssamtal.
Okay.
Jag bara, oh, tänk om jag har varit dum nu, eller tänk om jag sagt någonting. Okay. Alltså, jag hade alltid den här känslan av att jag inte hade varit tillräckligt bra typ.
Okej. Okay.
Men jag vet inte var den kom ifrån. Nej. För att jag, du vet, jag gjorde ju hus och var så här, sa dumma saker hemma.
Mm.
Och det var inte så att det hände någonting av det.
Nej.
Alltså så där. Så det var inte att jag inte kände att jag kunde vara dum också. För det fick jag vara.
Mm.
Liksom.
Mm.
Så det känns ändå som jag har fått spelrum på alla plan. Men ändå så här, oj nej. Nu, nej, tänk om fröken säger någonting. Det kanske var att jag gjorde lite hus och så var jag rädd för det. Men att det skulle komma fram. Men det var så liksom oskyldiga hus. Så att det var liksom aldrig något som kom fram. För det var i andra ögon inga hyss.
Nej.
Det, alltså jag vet inte varför det var så. Men jag vet att jag ofta hade så här, nej.
Ja.
Nu är det där mötet. Fy vad jag vill, nu är det knas.
Men alltså, du vart också så här lite satt på pedestal.
Något fruktansvärt alltså.
Jag med.
Ja, jag alltså, vet. Jag och, liksom, och att det alltid skulle vara så... Ja, att det inte bara var från min mamma och pappa. Nej. Utan att det var liksom från alla andra så här främlingar.
Ja.
Vad fan skulle ni prata med mig för? Men jag kan känna så nu, för det har också varit en stor del till varför jag blev en sån jävla skit, om jag får säga det ut själv. Alltså i missbruket.
Mm. Men det blir något att leva upp till, tänker jag. Att man hela tiden får höra hur duktig och bra och söt man är.
Och det är för
och
tungt.
Och att man blir någon sorts rebell i det.
Ja,
typ, och,
nu jävla ska du få se.
Ja.
Det är inte så jävla bra. Så, för jag vet att jag bokstavligt tänkte så. Alltså jag bara, nu håll i er. Nu ska vi se att det är inte så himla bra.
Nej.
Men de enda som blev mest drabbade var ju liksom de som jag minst ville skulle bli drabbade. Alltså
ja,
min familj. Jag ville visa det till hela världen i någon situationstecken. Du vet att det inte var... För det var ju någon känsla jag hade i mig.
Mm.
Att jag var trött på att det bara var så himla bra och utse, du är så snygg. Du vet såhär, jag orkar inte, jag bryr mig inte. Redan då jag brydde mig, fast ändå hade man ju det här bekräftelsegrejen då i 7:an när det började bli liksom den åldern.
Vad som hände i 7:an?
Ja, vad hände? Inte.
Berätta
din första... Jag började sjuan. Och redan i början så var jag ju så här, jag... Min mamma läste upp nu dagboksinlägg som hon hade, inte dagbok, men så här att hon hade skrivit hur jag var som barn och hur min syrra var som barn. Och redan då stod det så här, Isabella gillar är mycket intresserad av äldre killar. Jag var typ 4. Du vet så här. Och Matilda var så här, och så liksom jämför så här, och Isabella skriker och du vet, ja, bara så här. Ja. Så lugnt kanske inte jag var, du vet. Men jag hade ju utrymme för det. Men, ja, men då, redan då i sjuan så var jag ju liksom... och jag tror jag hade jättebekräftelsebehov från andra människor.
Från killar och sådär, eller?
Ja.
För det tänker jag, det hade ju jag också. Och jag, som jag sa när jag gjorde min livshistoria, så har jag förstått efteråt att det är på grund av min pappas oförmåga till att visa...
Ja.
Känslor och sådär liksom. Nu så har väl inte det, men, kanske varit så med din pappa, men att han har varit frånvarande mycket och jobbat och
han har jobbat, ja, men när han väl har varit hemma så har han gett både av tid och kärlek, så att jag har ändå känt att han alltid har sett mig och du vet, han svarar, ringt när han har varit borta och jobbat, men han har ju ändå mycket tid, har han ju inte varit hemma liksom.
Nej,
för att vi ju... alltså det kan ju absolut, man vet ju inte.
Nej.
Eller om det är att man, jag vet inte, alltså jag har alltid haft, tror jag, en del som har dragits till det lite sämre. För likadant när vi gick genom stationen så här, som var en sån hållplats för många alkoholister och narkomaner. Du vet, jag var alltid så här, gapade och bara, wow. Du vet, fast jag var liten och mamma, höll mamma i handen, så mamma bara, kom här Isabella. Du vet, och jag bara tyckte att det var så inte coolt, för det visste jag väl inte vad det var, men jag, spännande. Du vet, spännande, jag liksom drogs till att, wow, vilka är det där? Alltså så jag tyckte, liksom hängde efter så här, och mamma bara, men kom, du vet sådär. Att jag alltid har dragits till det på något sätt. Och varför vet jag inte. Jag har inte aning om varför det har varit så. Men, så redan i sjuan då, när det var äldre killar och du vet, man fick uppmärksamhet för man bytte skola, det var sjuan, åtta, nian där. Så var jag snabbt där liksom. Jag var jättekär i en kille som jag hade varit kär i redan i min alltså innan jag bytte skola, som var ett år äldre. Och började hänga med han och hans vänner som var stök, eller de var inte stökiga, men han var väl stökig. Han bodde i fosterfamilj och lite sådär. Och vi började hänga och röka och vi rymde till en, det är det här som är så, vi rymde till en Riks-FN-festival. Jag rymde, för jag fick inte åka dit.
Nej.
Han fick väl det, för det var ingen som brydde sig om. Där, dit åkte jag. Hans...
Och det här var i Stockholm?
Nej, i Jönköping. Jag bodde i Nässjö och så rymde vi till Jönköping.
Okej, jag fick för mig att det var till Stockholm nu.
Men nej, det, ja, det har jag också gjort, men det var längre fram.
Ja. Nej, men fortsätt.
Ja, och då testade jag droger första gången. Då hade jag väl druckit några gånger innan och rökt vanliga cigaretter typ. Men that's it. Full var jag. Och vi träffar hans mamma och hennes kompisar. Och för att jag var full så fick jag tjack. Eller amfetamin. Och då blev jag förtoppad och då fick jag roppar. Alltså jag är 13 år då, tror jag.
Ja, det är en ung debut alltså.
Det är väldigt ungt.
Och allt det där på samma gång.
Ja, och att det var det liksom. Annars har man ju hört många stories som börjar, ja, men jag började testa röka gräs och sen gick det över till det och sen gick det över till det. Ja, det är ju vanligt att det är så. För att ofta slänger man ju sig inte in.
Nej.
Men på fyllan då, i och med att jag uppenbarligen inte klarar av det. Så... jag vet inte, alltså, om jag inte hade varit full men ändå hade testat.
Kommer du ihåg känslan då, hur det kändes?
Nej, jag har inte så här att oj då hittar jag hem.
Nej.
Det kom sen när jag var 15 och började injicera det. Då vet jag så här att okej, nu kan jag släppa allt annat för nu vet jag vad jag ska göra typ. Så, men det var ju 15, det är ändå några år däremellan.
Men som, vad hände det efter den där gången då som du testade här?
Nej, men jag kommer ihåg att jag ändå...
Reda på det här? Alltså, nej, kom hem, eller, alltså,
jag kommer inte ihåg. Jag vet att jag blev kvar där med mammans kille, alltså min pojkväns mammas kompis höll kvar mig där.
Okej.
Det är vad jag minns. Det är lite så här, jag kommer inte ihåg exakt, vet, men jag höll på att rymma så här mycket. Du vet, och bara dumma. För att jag inte... Mamma och de ville inte att jag skulle vara med de kompisarna.
Nej.
Och jag ville vara med dem.
Ja.
Så det var, jag rymde ju ofta och höll på att dumma mig på det sättet. Bara för att,
vad hände hemma hos dig då? Vad sa dina föräldrar att du...
Nej, men de försökte rymde. De... Oh shit. De... letade efter mig, de ringde till mig, de alltså, försökte prata med mig, de gav mig utgångsförbud, de gav mig inte utgångsförbud. Alltså de försökte åt alla håll och alla, liksom, på alla vis som jag såg redan då. Men ju mer, det här sa min mamma och det stämmer så himla bra, att ju hårdare man kramar, ju mer sparkar hon bak ut. Och det är så exakt, eller hur? Ja, fy fan, jag ryser också. Så har det varit typ. Och det har varit det liksom alltid. Det är ju så fortfarande på mig. Fast jag lever ett bra liv nu. Ja. Så är det fortfarande, du vet, när någon ska, om någon ska stänga in mig eller så här, nej men du ska gå och jobba så här eller du ska göra sis. Du vet, jag bara nej, jag vill inte. Nej. Du vet, alltså det blir så här allergi.
Ja.
Och så blir jag bara helt tvärtom.
Ja.
Och då när man är liten, som jag var, och man liksom ska bryta sig loss och man har sina vänner som då helt plötsligt betyder allt. Alltså det är ju en sån här fas som alla går igenom, tänker jag.
Ja, ja.
Men då att de vännerna i den lilla stan, Nässjö, antingen gick man i skolan eller så gjorde man det inte. Alltså det fanns liksom ingen så här mitt emellanläge. Antingen var man bra i skolan och var där eller så var man en riktig skit och inte var där. Och jag råkade välja dem som, för att jag kände mig mer hemma med det, för jag har aldrig gillat skolan. Och var man inte där, då blev det att man gjorde dumheter. Och det föll sig så naturligt. Och då med det där dåliga samvetet, att, och hela tiden någonstans veta att jag gör fel. Från att alltid har varit bra. Det behöver också dövas på något sätt.
Såklart.
Vilket det gjorde med alkohol. Jag brydde mig inte liksom så här om någon var orolig för mig när jag var full. Eller,
nej, precis.
Du vet. Och sen då inte liksom att det inte var okej. Vilket jag inte heller hade tyckt om mina barn var med folk som jag visste inte var bra.
Nej, såklart.
För det var liksom inte så här att mamma och de var stränga av ingen anledning. Nej. Utan jag ser ju nu varför.
Såklart.
De inte ville att jag skulle hänga. Men jag blev ju bara mer och mer och mer. Och bara nej, jag tänker inte lyssna. Nej, jag rymmer. Nej, jag stänger av telefonen. Kastar den. Gömmer mig där. Alltså bara så här. Bara sa emot. Och sen då när drogerna kom på det. Då får man ju allt det här på köpet också. Att man blir manipulativ, falsk, ja, ljuger, precis. Skiter i. Men från den gången då i Jönköping. Då blev det, var ju inte så här dagligen därifrån.
Nej.
Men det blev mycket.
Mm.
Och jag testade snabbt ecstasy och du vet, gick på det några månader och kom till skolan och du vet, så här började släppa allting och brydde mig inte.
Nej.
Alltså det jag jagade var liksom bara kicka på något ett eller annat sätt. Eller du vet, höll på att giddra med folk. Och lärarna, jag tyckte de giddrade mer med mig än vad jag giddrade med dem. Och då liksom blev det någon grej där också. Du vet, man skulle synas och höras, fast på något dåligt sätt. Istället för att någon skulle säga att Isabella är så bra. Så liksom, jag kunde komma på lektionen med 20 minuter för sent, så kunde de ge mig en pappersbunt. Här har du att göra, ja, men den kan du ta och stoppa upp någonstans. Alltså det vill säga bara otrevlig var jag, som jag aldrig hade varit. Och jag, 7an, 8an, 9an, 7an var jag väl där hyfsat mycket, men jag gjorde inte det jag skulle. 8an, 9an, då, ja men då var jag väl inte där så mycket. Alltså man hängde utanför och, ja, men, och rymde till Jönköping. Rymde till Värnamo, rymde till ja, men rymde till massa andra städer där man kunde knarka typ och festa. För då var det ju fest. Eller sådär, oavsett om det var en tisdag eller lördag. Så var, men att det var, jag minns nu när jag tittar tillbaka så har det alltid varit dyssigt. Alltså på det, när jag själv har liksom styrt så har jag alltid varit det dyssigaste. Alltså så här, istället för att det fanns ju de som du vet gick i skolan och sen började festa på helgerna. För det var ju normalt liksom. Det gör man ju väl i den åldern, tänker jag. Eller många gör ju det i alla fall.
Kanske inte när man är 13.
Nej, inte 13, men man börjar i alla fall du vet, testa gränser när man går i 7an. Verkar det som i alla fall. Eller då, i Nässjö var det så i alla fall. För jag var inte ensam om att börja dricka då. Men de gick ändå till skolan sen på måndagen. Eller de kanske inte, du vet, köpte hembränt. Eller de kanske inte sket i att gå på lektioner. Alltså det var på ett annat sätt, liksom, lite mer kontrollerat. Men ändå valde jag kunde valt att hänga med dem.
Ja.
Men jag valde liksom ett helt nytt umgänge och tog det dystigaste på en gång. Och så har det sett ut sedan dess typ. Alltså jag har alltid valt det sämsta.
Har det fått dig då att känna dig lite bättre? För att du har valt de som är lite, lite värre än dig?
Där, ja, nej, alltså, jag har tänkt så ibland. Ja. Så här, eller jag vet att när jag, men det var här uppe i Stockholm när jag hängde med så här, de som var liksom, ja, men lika gamla som mina föräldrar.
Mm.
Att det såg bra ut att jag hängde med sådana. För jag hade mina tänder kvar. Men det ser ju råknas ut när en ung tjej hänger med alltså, välkända narkomaner.
Okay,
det ser inte så här bra ut. Men jag tyckte själv att så här, men kolla vad fräsch jag är.
Ja, jag vet. Det blir någon slags liksom, så här, självbevarelsedrift. Ja. Att, så här, ja, men jag vet, jag har
och så samtidigt har jag fått någon kick av att hänga med dem. För de har kunnat så mycket mer än vad jag har kunnat. Och, du vet, de har kunnat lära mig brott och kunnat knarka på riktigt. Och liksom så här, nej, nu är det söndag, nu ska jag gå hem. Men va? Vadå gå hem? Då till slut har det bara varit de här riktiga narkomanerna kvar. Så där har jag också känt mig hemma. Och tyckt att det var, så här, jag har haft någon, så här, något utbud av att, men att lära mig typ vad de... Eller så där. Jag har alltid liksom... Ja. Från att jag var... 15. För då förstod jag att det var narkoman jag skulle bli. Det var så jag tänkte, du vet, när jag fick första...
Berätta vad som hände. Du...
Gud.
Fallar du?
Nej, men det är inte då. Alltså, du tänker på det här...
Nej, jag tänker när du injicerade första gången.
Ja,
vad som hände där när du var 15?
15. Ja, alltså... jag hängde med... Då hade jag bytt umgänge igen. Jag hängde med några nya... Det vis, eller jag hängde, jag träffade dem där och då. Och de, jag följde med dem hem. Jag var inte i skolan. Och de frågade hur jag tog. Nej, men jag gör som er. De var okej. Okay. Så drar de upp. Jag bara, men jag kan inte. Jag vet inte hur man gör, eller jag hittar inte själv. För nu hade haft någon pojkvän som, och hans mamma gjorde så jag visste snacket, du vet hur man så här. Jag kan inte själv, så ni får hjälpa mig. Och de drar, eller han då, som det var en kille. Han drar upp och så skjuter han i mig. Och jag vet, innan jag fick i mig den här så tänkte jag så här, okej, jag gillar amfetamin mycket. För jag hade tagit det ändå och bombat det och du vet för att gömt mig och du vet gjort allt för att få ta det så ofta som möjligt. Och sen när jag satt där i den här sunkiga jävla lägenheten liksom strax bredvid gymnasiet.
Och du var 15 år, hur gamla var de här som...
Ja, de var ju betydligt äldre än mig. Och de visste att jag var 15. Men du vet man, det är så sjukt. Alltså, skulle någon göra så mot Saga sen? Sluta. Alltså vet du vad jag gör?
Ja,
jag vet inte. Alltså du vet man, ja.
Ja,
eller vad man vill göra. Sen om man, så tror jag inte att man gör det. Men,
nej,
men känslan av vad man skulle vilja göra med sådana som... Ja, fy fan.
Alltså.
Ja, och där och då tänkte jag... Jag tänkte så här, jag bara, okej. Jag kommer vara rökt efter det här.
Ja, för det första gången man injicerar, det är ju, går ju inte att riktigt beskriva.
Nej, det går inte att beskriva. Det, jag finner inga ord. Och som tur är glad att jag inte har så bra minne. För att... Jag kommer inte ihåg känslan riktigt.
Nej.
Men jag kommer ihåg hur jag tänkte ändå. Alltså så här, okej, okay, fuck, nu är jag helt rökt. Tänkte jag direkt efter när jag bara, du vet. och sen den dagen då när jag var 15. Då...
Där var du såld.
Ja, där var du såld.
Ja.
Alltså där hittade jag... Du vet, från det hade hänt, jag pallade inte riktigt gå in på exakt vad som hände. Men det hade hänt lite jobbiga grejer i början när jag hittade amfetaminet. Men, eller jag kan säga att det var så här, med övergrepp från en kille. Jag var ihop med en kille och han lånade ut mig till sina polare. Och då var jag 13-14. För att ändå vara...
Och det här är ju... Alltså förlåt att jag avbryter dig.
Nej,
men för det här tror ju jag vet inte, men det här tror jag är grunden för det som sen händer.
Komma skall.
Ja,
ja.
För att det här var ju, det här var väl innan du hade injicerat.
Ja.
Ja. Så att det är inte så konstigt.
Det är lite
dåligt. Du är med om ett jättetrauma.
Ja.
Du vet, barn som blir utsatt för ett sexuellt övergrepp.
Ja.
Så att det är inte konstigt att du hittar drogen, eller drogen har du hittat då, men att du hittar det här sättet att ta.
Att jag fastnar i det.
Du fastnar i det.
För jag, det är liksom ingenting konstigt. Grejer jag ville skulle hända såklart. Det ville,
nej,
alltså,
såklart.
Men samtidigt så var jag ju på, när jag var på det stället liksom, så visste jag typ, okej, här finns grejer och det här kan hända typ. Och att jag någonstans gjorde om det i mitt huvud, att det var de som var loserna och att det var jag som åkte hem därifrån som är vinnare. Redan då gjorde jag ju om det på den här huvudet. Nu vet jag att det inte är så. Det var, alltså,
ja, men det
eller de är ju losers, för det är inte jag, men jag var ingen vinnare direkt. Jag gav ju hela mig själv. Liksom. Fast,
det, det, det blir ju någon slags överlevnadsstrategi.
Ja, som kommer så snabbt. Liksom, ja. Man behöver inte ha levt så länge för att få den. Utan den bara ligger och väntar på att nu behövs den typ. Och så hoppar den in.
Ja, precis.
Så jag förstår vad du menar. Samtidigt, jag är själv inte säker på om det är det som fick mig att fortsätta. För det, jag har alltid tyckt att det har fyllt någon annan funktion i huvudet på mig. Alltså redan innan var jag ju liksom torsk på det. Mm. Sen såklart att det har fyllt en funktion ju mer när piller och sånt där kom in.
Mm.
Det stänger ju ändå av.
Mm.
Och det är ju, de här övergreppen har ju pillerna hjälpt mig med att stänga bort. Utan att jag egentligen har vetat att det är det jag stänger bort. Precis. För jag har varit så inne i snurret så jag har inte vetat vad det är.
Nej.
Jag springer ifrån typ.
Nej.
Alltså så här, för att jag, i och med att jag har kommit från så bra... Och sen gick det gick så jävla snabbt från att jag testade första gången tills jag var sprutnarkoman.
Mm.
Och, liksom, och sen hände det massa skit bara på de 2-3 åren som var emellan det.
Mm.
Och sen när jag väl tog den första så gick det bara ut. För det blev, helt, det blev mer en livsstil då.
Mm.
Och då tänkte jag knappt på det där. Alltså jag har varit så avstängd. När jag varit, liksom, det har gått så snabbt alltihopa.
Mm.
Men när jag väl bestämde mig för att lämna den där killen...
Mm.
Då vet jag tänkte så här, okej, okay, ja men nu jävlar, ingen ska sätta sig på mig igen.
Mm.
Alltså jag vet att jag typ, fast jag har alltid haft mycket skinn på nästan, alltså så här vågat stå upp för vad jag tycker och tänker och ja men för mina kompisar och så vet jag att jag tänkte, alltså så här tänkte i huvudet, alltså jävlar om de försöker göra så här mot mig igen. För då hade jag fått lite, jag vet inte vad, falsk stolthet typ.
Mm.
Ja. Men vad, ja, vad var vi
inne
på? Ja, gud. Men ja. Så alltså det jag ska inte säga att det hjälpte mig för det gjorde det inte och det har ju tagit ja, sönder blir... massa men det blev som någon grej tack just för att det hände där.
Mm.
Så bara blev jag hårdare som har ändå, den där hårdheten som jag haft.
Mm.
Har ändå hjälpt mig sen där ute på något. För det har också blivit som en överlevnadsgrej.
Ja men såklart. Det är ju överlevnadsstrategier. För att du var tvungen att lägga på dig det där.
Ja.
Den där ilskan och det där hatet. Och den där för det
attityd
är,
och allt vad det är.
Precis. Ja. Det är ju karaktärsdefekter som vi är beroende av. Som vi behöver i missbruket.
Speciellt vi tjejer.
Verkligen.
För vi blir överkörda liksom.
Ja.
Som jag blev då.
Mm.
Alltså för det var ju egentligen det jag blev. De jag killar också såklart.
Alla alltså lägger på sig
falska masker liksom.
Precis, och strategier.
Ja.
Som är, det är det som har gjort att vi har överlevt så länge. Men det är ju sen när man blir drogfri som de där mer bara är i vägen.
Och ja, kraftigt.
Ja.
Och de har ju varit i vägen fram tills den här vändan typ.
Mm.
Det är de som har gjort så att jag alltid har klivit ut. Bland annat tror jag.
Precis.
Ja. Mm. Vad var jag innan det här? 15 i den här jävla lägenheten med den här första. Sen var det så där. Jag tror det gick rätt snabbt. Allting har alltid gått så här snabbt i mitt liv. Typ. Men därifrån så gick jag gick på gymnasiet då. Och jag vet att jag kunde plugga upp matten för att jag hade liksom lugn i huvudet när jag gick på amfetamin.
Mm.
Så då gjorde jag färdigt matten som jag hade missat i grundskolan.
Mm.
Strax därefter så skulle vi upp och festa i Stockholm, jag och en tjejkompis.
Mm.
Med några coola bandidoskillar tyckte vi då. Mm. Vi är så där små.
Mm.
Och sen dess har jag bott här.
Mm.
Det är så skönt. Vi skulle bara upp en helg och festa liksom.
Mm.
Och sen fastnade jag här.
Ja.
Fastnade, jag valde att stanna. Eller det var också en sån här flykt.
Mm. Och då var det bara fem...
Nej, jag måste vara det gick snabbt. Eller det kändes som det gick snabbt. Men det, jag flyttade hit när jag var strax innan jag skulle fylla 17.
Mm.
Nej, strax innan jag skulle fylla 18. Jag var 17.
Mm. Okay.
Så jag var ändå hemma i Nässjö ett tag. Pluggade upp matten. Strulade runt där.
Mm.
Ja. Och sen hit strax innan 18. Ja, februari när jag var 17 tror jag. Så snart 15 år sedan.
Mm.
Lång fest inom situationstecken. och det blev ju annat när jag flyttade upp hit också. Eller annat blev det inte. Det blev mer, det blev lite mer, ska man säga. Det var lugnare på något sätt. För då talade jag om sig. Jag behövde inte hålla masken uppe. För jag orkade inte hålla upp masken. Du vet att jag inte knarkade till mina föräldrar.
Mm.
då hade det varit så här snack i skolan och du vet, ja, men polisen och du vet, ja, men andra kompisar som blev oroliga för de här struliga människorna som jag hade umgåtts med i 789 hade ju liksom skärpt till sig och var oroliga. Ja, de såg att jag hade börjat spåra iväg. Så de ringde ju till mamma och pappa. Ja. Liksom och, ja, men vi är oroliga för Isabella. Hon, du vet, ja, hon somnade där och du vet, hon kom inte. Liksom, ja, men, och hon hänger med fel folk. Och så ringde mamma då till mig. Mm. Ja, men hallå Isabella. Du, jag bara, de är bara avundsjuka. De snackar bara skit. Det är de som är struliga. Och mamma, de har ju alltid, vet, jag är deras första barn.
Mm.
Vad vet de? De kommer inte själva från den här miljön. Nej, nej. Och då från att ha en unge som alltid varit ärlig alltså och sagt som det är till att bara blåljuga om allting. Blånicka liksom och bara...
Och de trodde på dig?
Ja.
De såg inte på dig heller?
Nej.
Nej, nej, jag var ju samma sak. Alltså jag kunde också ljuga jättemycket och länge för min mamma.
De vill väl inte se, tänker jag. Nej. Samtidigt som man inte vet heller, för att de tänker väl att det, okay, det är tonår. Hon började på att testa, provar hit och dit.
Jag tänker att i alla fall i mitt fel, fall och min familj. Alltså där finns ju liksom medberoende också liksom i familjen. Eftersom ja, men min pappa var ju alkoholist. Så att min mamma har ju ett kraftigt... Och det är ju själva grundsjukdomen. Liksom, där,
ja, i alla andra.
Där medberoendet. Liksom. Och, jag, och det är, förnekelse är också en del i det. Så jag tänker i alla fall i mitt fall.
Ja.
Så tror jag att min mamma har förnekat otroligt mycket.
Ja. Men det är klart att man inte vill tro det om sitt barn, tänker jag. Det vill väl ingen förälder?
Nej.
Alltså, och då blundar man lite för det och man förnekar det lite. Man hör det, man ser det egentligen. Okej, det är det inte som det ska.
En inte medberoende förälder ser ju det. Och alltså så. Men min mamma...
Men de försökte också, du vet, de ringde bland ringde SOS.
Nu pratar jag inte om dina föräldrar.
Nej, jag vet inte. Nej, men jag tänker bara så här om hur mina... Men alltså de försökte, de hämtade mig på alla ställen.
Mm.
Alltså visste att det var fel folk.
Mm.
Men de trodde nog inte att det var så illa.
Nej.
Som det var.
Nej.
För att jag har alltid varit väldigt bra på teater också. Ja. Alltså sådär. Och sen de har ändå hämtat mig. De har, du vet, kontaktat SOS.
Mm.
Pappa sa liksom så här till min SOS-tant att vad ni än gör nu, försök inte bli polare med Isabella.
Mm.
För att hon kommer köra över er.
Mm.
Och sen kommer vi dit.
Mm.
Hej gumman! Och han bara, men vad?
Mm.
Du vet, och så var jag där och skärmade dem och så var det inget mer. Behöver inte jag komma dit?
Nej, exakt.
Liksom för att jag hade var söt, hade smink, kläder, var trevlig.
Vet.
Du vet så här. Ja. Så ja, nej, hon är så gullig. Hon behöver inte vara, hon är inga problem. Hon är nog, ja, hur kände ni? Du vet, och började ställa konstiga frågor till mina föräldrar istället. Och typ la skuld på dem.
Mm.
Fast de liksom ändå bara, de såg inte att de var, att de själva, du vet, blev blåsta av mig typ. Alltså de bara, vi har ju ett jobb, men hur är det egentligen där hemma?
Mm.
Du vet, la över det på mamma och pappa, typ som att de skulle vara dumma.
Mm.
Vilket de inte var.
Nej.
Så att, ja, du varit så här, jag har tyvärr alltid varit en jävel på att inte vara, vad ska man säga? Nej, men jag har bara kunnat vara som en kameleon, typ, bara liksom så här anpassat mig. Fram tills jag då berättade att ja, men jag är narkoman.
Mm.
För det var då ringde jag lagt ut något konstigt inlägg på Facebook. Och mamma...
Får jag bara fråga, det här övergreppet som du var med, kunde du berätta det för din mamma? Eller?
Nej.
Nej.
Alltså jag sa så här, mamma de undrade, för jag var ju ledsen hemma ibland. Mm. Och liksom, du vet, när jag inte hade droger i mig. Och
du var ju bara ett litet barn.
Ja, de undrade liksom, vad är det som har hänt? Vad är liksom... Nej, men det är ingen, jag kan inte berätta, det är ingen som kommer förstå.
Mm, okay.
Sa jag ofta, har mamma berättat. Att liksom att jag... Nej, men jag kan inte ta det, jag orkar inte, för det är ingen som fattar.
Nej.
Samtidigt var det dels att jag knarkade och skulle göra det i smyg, samtidigt som att det här hade hänt.
Såklart.
Och jag ville ju skydda framförallt att jag knarkade.
Mm.
För hade jag inte knarkat så hade det aldrig hänt.
Nej.
Alltså, men knarket gjorde ju ändå så att du vet allting
ja, att man som, tyvärr som offer skuldbelägger sig själv, fast skulden
och det gjorde jag inte.
Hör hemma hos. Nej, men kanske kanske inte medvetet, men liksom omedvetet att du...
Självkänslan måste du tagit på, tänker jag.
Såklart att du gör. Och det här att du inte vill berätta för att du vill liksom, ja, men dels skydda drogen, men dels också kanske att förövaren har lagt på skulden och skammen på dig. Alltså som det gör, som de gör, vet
jag. Bara,
alltså för det är klart att du var bara ett barn.
Ja.
Och kanske tror att det var ditt fel för du sa ju det här hade inte hänt om jag inte hade varit i den här situationen.
Nej, det kan jag se nu i efterhand, men där och då så typ vad ska man säga, det, skulle vi fråga de här killarna idag om de tyckte det var ett övergrepp?
Nej, men.
Jag tror inte de hade tyckt det.
Nej, men såklart,
jag sträckte inte emot, jag sa inte ifrån. Du vet, jag bara så här, okej.
Ja,
du vet, alltså så knäpp alltså. Ja. För att...
Det är inte knäpp.
Nej, det är inte knäpp. Eller jo, det är lite knäpp. Nej. Fast det är ändå inte knäpp, för det är inte jag som...
Alltså, dels
så... Jag är ju liten.
Du
jag
är ett barn. Barn. Ja. Du är ett barn, Bella.
Men man känner sig så stor, du vet. Så det blir så konstigt liksom.
Du är ett barn. Ja. Och det finns ingen skuld alls.
Nej.
Du har inte gjort något fel i det här.
Nej, verkligen
och
inte.
Även om du inte har strättat emot eller sagt nej. Eller så här, det är ju också en reaktion på ett pågående trauma.
Visst.
Alltså, ja.
Men jag har aldrig känt, jag har aldrig känt att det är mitt fel. Eller att det är jag som är smutsig. Eller att det var mitt fel. Att jag,
nej, men bra.
Att det
men
hände.
Många kan ju många gör ju känna det. Liksom, för att... Det är en ganska normal reaktion vid ett övergrepp. Speciellt hos ett litet barn.
Ja, men det har jag aldrig känt någon ändå, måste jag säga.
För
det, ja, det är skönt. Mm. Men jag har ändå förstått att det är de som är felet.
Mm. Bra.
Så, ja, faktiskt. Mm. Eller det kan jag väl tacka för därifrån jag kommer. Alltså från mamma och pappa. Alltså du vet att jag ändå vet, någonstans har jag ändå haft med mig vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Och att jag är värd bättre. Men att jag själv inte kan se det.
Precis.
Men så någonstans vet jag ju det i huvudet. Och alltid vet att det typ att det ändå...
För man har ju lättare att reparera från ett trauma om man har en bra grund
liksom.
Eller att bli uppfångad och sådär i det. Så har man ju lättare att reparera.
Jag valde ju att inte bli uppfångad av någon.
Nej,
där har ju drogerna hjälpt mig typ.
Mm.
Hjälpt. Mm. Alltså både och, väl man ska säga. Vad... vad var jag?
Förlåt, var jag som avbröt. Jag ville bara fråga om du kunde berätta för dina föräldrar. Nej, men då hade du... Du har precis kommit till Stockholm.
Ja.
Och då berättade att du kunde vara mer liksom...
Ja, just det,
du
mamma
behövde inte ha någon fasad och du...
Mamma skrev så här, hon bara, nu du behöver inte ljuga för jag vet vad du gör.
Mm.
Och då kom jag ihåg, så här, det var strax in, eller samma dag jag skulle fylla 18, eller på natten hade jag skrivit ut en konstigt inlägg. Så här.
Mm.
Och då när jag fyllde 18, då visste jag att okej, nu kan inte de göra någonting.
Mm.
Så då, och då bara, jag kommer ihåg hur skönt det var att släppa det.
Mm.
Att okej, nu kan jag bara vara narkoman.
Mm.
Att det var så enkelt, fast jag bara var 18 år, du vet, och bara...
Som kapitulerar, fast åt fel hållet.
Åt fel håll, ja. Att bara, usch vad skönt, jag behöver inte hålla upp för någon fasad, jag behöver inte ha dåligt samvete, och nu vet jag, passar det inte så, du vet, då får det vara.
Mm.
Och så insyltad i liksom allt vad det nu var där, liksom.
Ja.
Sen är det luddigt, det är liksom 15 år av så här dimma.
Mm.
Lite, kan jag känna så här nu när vi sitter och pratar om det, att det har varit liksom, jag har varit bostadslös egentligen hela tiden sedan jag kom hit.
Mm.
Alltså min terapeut sa till mig så här, du borde skriva en bok, Mitt liv i en väska.
Mm.
Och det skulle jag vilja göra än idag, känner jag fortfarande så här, att jag skulle vilja egentligen bara...
Blä. Vill du skriva en bok?
Ja, jag skulle vilja göra det.
Ja, men jag håller ju på och jag kanske ska göra det.
Nej.
Ja.
Var det du var? Nej, lägg av, det kommer bli så bra.
Det är inte klart än.
Nej, okay.
Men... Ja, vi kan prata om det sen, off-mic. Men då kan jag kanske introducera dig till mitt bokförlag.
Ja, men snälla.
Det här är inte ens klart än.
Okej.
Vi är i, alltså,
i första fas.
Mm, så att det är inte, men ni som följer mig på sociala medier kanske har... Ja, men ni har...
Ja, men,
kanske,
ja, jag har ändå bara läst mellan raderna, men jag visste inte att det var... Okej,
spännande. Kanske, men då så kanske vi kan...
Ja, vi pratar om det.
Ja, vi pratar om det off-mixen.
Ja, off-mixen.
Förlåt,
drop the mic. Nej, vad skulle jag säga?
Att du var bostadslös.
Ja, men alltså det har varit så under alla de här åren. Alltså jag har bott i en väska.
Mm.
Och när de här, i det här fallet, i mitt fall, männen.
Mm.
Som det alltid har varit.
Mm.
Alltså så här, för där är ju, ursäkta, men hos män, narkomaner.
Mm.
Och man själv är narkoman och ung tjej.
Mm.
Det finns alltid, tyvärr, en dörr öppen.
Ja, så är det.
Tyvärr.
Alltså vi kvinnor är...
Vi bara glider på ett sätt.
Så utsatta.
Så utsatta. Och bara glider in för en dörr och sen slänger den ut och inte passar. Så glider man in till en annan dörr.
Ja.
Och har man sina väskor innanför de dörrarna.
Mm.
Då är det som att man tillhör dem.
Mm.
Jag tyckte, nästan ingen av de här männen som jag har bott hos, nej, har jag tyckt att det är inte min pojkvän, det är inte min snubbe, nej, det är inte min, knappt min vän. Jag betalar gärna med droger så att jag kan få ha mina grejer där.
Precis.
Aldrig med mig själv.
Nej.
För det har liksom, efter de här övergreppen, så här, att det är ingen som ska, du vet, toucha på mig,
nej,
om inte jag själv vill det.
Nej.
Och tack och lov så har det ändå, du vet, hållit mig så här över ytan, så att jag har liksom inte behövt vad ska man säga, sänka mig själv på det sättet som jag hade känt. Jag har liksom inte gjort det frivilligt.
Nej.
Vilket jag är jätteglad för. Såklart. Mm. Och då har jag ändå haft liksom attityd och liksom, ah, men här får ni, och försökt göra om det här att de behöver mig.
Exakt, det här, alltså, påsen är det jag är. Jag är inte det påsen.
Nej,
det
var jag är ingen också. Fucking jävla gam som sitter som bara, kan jag få grejer? Mm. Alltså, utan, är det någon som ska behöva någon? Jag tror inte att jag behöver dig för någon jävla bostad. Mm. Det är du som behöver mig för att du vill ha grejer.
Mm. Mm.
Och det har ändå lyft, och jag kan till och med nu när jag sitter och pratar kan jag känna så här, men fan vad skönt. Fan, jag är nästan lite stolt över det, fast det är jättesorgligt.
Mm.
Så kan jag ändå känna så här att, okej, jag gjorde så bra jag kunde. Mm. Vad det nu känner, det känner jag ingenting till. Jag har ingen som helst nytta av det idag.
Nej.
Men där och då så var det ändå någon falsk respekt. Mm. Att Bella kör man inte med,
nej,
man höll inte på, du vet så här, att det ändå blev någon konstig respekt bland folket där ute typ.
Mm.
Ja, men som jag jagade och fick en kick av.
Mm.
Ingen ska hålla på och jävlas med mig.
Nej.
Alltså du vet. Fast det gjorde de ju ändå. Jag är den som jävlades mest. Oj, lille vän.
Oj. Lilla älskling. Vill du lille komma vän. Mamma?
Vill du komma och göra tutte?
Oj, vill du ha lite tuttis?
Eller vill du ha Saras?
Vill du ha lite tuttis? Ja, jag drar upp tröjan här. Ja. Vi skojar bara.
Ja, vi skojar bara. Ni som börjar tro att vi är riktigt... Vänta, jag ska bara ta en. Ursäkta, vi kommer tillbaka.
Oj, oh, så lilla älskling.
Hej älskling. Hej mammas lilla prins.
Vi ska lära oss att klippa, redigera på det, så vi slipper.
Det liksom,
vi
göra,
ja, men det ska vi göra.
Så att ni inte behöver höra på allt det här emellan.
Ja, men precis. Våran IT-kille som klippte våran podd slutade ju, och sen så har vi en ny som jobbar med IT, men... det har inte blivit att vi skickar podden till honom.
Det är så jävla proffs.
Ja, men vi behöver liksom aldrig klippa den. Det är därför ni får verkligen den råa sanningen, hela tiden i varje avsnitt av oss. För att vi klipper liksom inte.
Nej. Så. där är den.
Ja. Så, tutten i mun, en nöjd bebis. Jag fortsätter.
Fortsätt gumman.
Vart var jag?
Nu var du på att du bodde runt hos män och du betalade inte med dig. Vilket
nej,
är ganska ovanligt. Nej, men det är väldigt vanligt, tyvärr, att vi kvinnor betalar med oss själva och våra kroppar. Liksom,
ja,
och
men för att det är det männen förväntar sig att man ska göra också.
Precis. Och det, ja, men precis.
Och jag, att det är, ja. Men det har aldrig varit ett alternativ för mig.
Nej, inte för mig heller. Jag var, fick ju sitta desto mer i fängelse istället. Men jag var också såhär, jag vägrar liksom. Sen, det låter ju liksom, alltså.
Jag fattar vad du, exakt vad du menar. Alltså, sen, vad ska man säga? Det blir ju indirekt. Är det någon som man då trivs med?
Mm.
Så blir det, alltså, det finns ju ingen kärlek där ute egentligen.
Nej. Såklart.
Och sen har man ju liksom relationer med folk ändå av olika anledningar.
Precis.
För att man tjänar någonting på det. Men det är ju sällan ren kärlek, det är inte därför
det är
man...
Inte. Nej, men såklart
alltså,
inte.
Nej. Så det blir ju ändå på något sätt man utnyttjar varandra.
Verkligen, och som tjej, då tror jag att du också säkert känner igen dig, att som tjej så, i alla fall gjorde jag det, så drog jag mig till killar med väldigt stort våldskapital.
Mm.
För att liksom, jag ska ha något sorts skydd.
Ja.
Liksom.
Ja, men inte mot dig utan mot
nej,
andra.
Nej, ja. Nej, men precis.
Jag tänkte bara, va?
Nej,
jag bara,
det här,
nej. Jag bara, det har. Nej, det är okej. Okay. Ja, men som, så att det blir någon respekt för att man själv är som man är. Och
nej,
så behöver
precis.
Man någon annan som kan backa upp när man själv beter sig som en idiot mot andra typ. Eller
ja, men alltså, jag tänker så här, som liten tjej, 45-50 kilo liksom, på banan.
Ja.
Alltså, det är svårt att klara sig i den världen.
Ja.
Och då använder jag i alla fall snubbar som... liksom min sköld, eller vad jag ska säga.
Ja.
Ja, men det här är min kille liksom, och så att ingen sätter sig på mig på grund av vem jag är tillsammans med.
Ja, nej. Där, nej. Jag spelade nog psykfall där istället.
Ja.
Alltså du vet, alltså jag kanske gick med någon, du vet, att folk visste att jag hade något vapen.
Mm.
Eller du vet så här, mm, att liksom ja, jag körde mer på den, för att jag litade fan inte på en enda jävel. Nej. Och inte på någon kille heller.
Nej. Men, och det fattar jag med tanke på
vad jag kom,
var, så var, jag var, vad du har varit med.
Eller hur? Och jag kände att jag behöver, är det någon som kan rädda mig, då är det jag själv.
Mm.
Så även, jag var ju inte så här, jag är inte så jävla kaxig och jag är inte så jävla ball och känslostörd. Nej. Men jag var tvungen att spela det. Och även där var jag jävligt bra på att spela teater. Mm. Att liksom, ja men jag går inte på henne, eller åk inte hem till henne och robba henne, du vet. Mm. För att det är liksom, ja men dels kanske att jag kände folk.
Mm.
Och dels för att jag... Men jag vet inte, jag byggde upp någon så här konstig... Alltså det här kanske bara är mitt huvud också. Folk, andra än mina polare där ute kanske bara, men vad fan snackar de om? Nej, men så här, före detta polare, men förstår du? Men det var sällan det hände, det var inga sådana grejer som hände.
Nej.
Och var det så att det hände, du vet, ja då... Ja. Det var någon som var hemma, som jag berättade om sist, du vet, utan att nämna någon namn.
Mm.
Liksom då åkte den på det.
Mm.
För att jag var tvungen att göra så, för att jag kände att jag hade bara, det var bara jag själv som kunde rädda mig själv.
Mm. Mm. Mycket att behöva bära upp på sina axlar.
Ja, och i, när man då är så som liten tjej, då blir det också, har man den attityden mot den man bor hos, då kommer man ju på en och annan smäll. För jag har egentligen heller aldrig varit en sån som har dragit mig till killar som har spöat mig.
Nej.
Men det har ju blivit det, när man själv beter sig som en snubbe, så blir det ju jidder. Och liksom får jag en smäll, då slår jag tillbaka, och sen, eller har det varit tvärtom, du vet. Att, och då har det blivit dyssigt på det, den fronten också, och det har gjort ännu mer att jag har känt att det är ingen kille som kan hjälpa mig, du vet, för jag får fan spö av dem också. Du vet, fast jag inte jag har
fattar.
Känt, ja du förstår
jag,
vad jag menar.
Jag fattar precis, för jag hamnade också där i en sån punkt till slut, liksom att fan.
Fan.
Liksom det, man, och det är det, man blir ju jävligt ensam till slut.
Ja.
Och de här tuffa, coola killarna liksom, kan inte backa upp en till slut.
För nej.
Att, nej, så att, nej, men så är det ju. Men skitsamma.
Ja,
vi ska verkligen fortsätta på din historia.
Nej, jag bara, verkligen. Jag menar att det är skitsamma på det. Jag menar skitsamma på de här coola, tuffa killarna.
Ja, verkligen. För att de är inte ett skit.
Nej, de är ju inte det. Jag fan bryr sig. Sitt ni i båten. Herregud.
Nej, men ja. Och det var ett jävla gig där helt
det
enkelt.
Var, under så många år och har varit hela tiden. Sen träffade jag faktiskt en bra kille. Som inte var, alltså han kanske inte hade helt rent mjöl i påsen, men han knarkade inte. Och det är Sagas pappa. Från att vara hemlös, bo på hotell Månen, springa runt med mina två hundar, med IKEA-kassar, bryta mig in i liksom källare för att tvätta. Alltså riktigt pissluffare det blivit.
Ja.
Fast jag tyckte att jag glidde runt med en krona.
Ja, samma här. Gud, jag känner igen.
Alltså så här, jag försökte inte så här få det. Du sa ju att du nämnde, ja men att du hade kvar din lägenhet så här. Jag hade en krona som var så jävla på sne. Och tyckte det var att jag var ball för att jag hade kofot och kunde bryta upp en dörr. Förstår du? Det var liksom, vem fan satt en krona på en sån? Men jag själv hade satt den där kronan och limmat den och tejpat den med silvertejp, kan jag säga. Och liksom, jag tyckte så här att ja, men med mig jävlas man inte. Och det gjorde man inte.
Nej.
Fast jag jävlades med mig själv och sänkte mig själv så här på bottenskrap. Men jag tyckte ändå någonstans att jag var snäppet också bättre än alla andra.
Ja. Ja, men och det blir också en sorts överlevnadsstrategi för att man ska stå ut med sig själv.
Ja.
Alltså så.
Ja, och det gjorde jag typ inte. Och jag pallade lite, du vet, så här, alla som hade väska hos, de bara, ja men, du vet när de började plocka ut, det här var det värsta jag visste. De började plocka ut sin egna garderob. Ja, jag har gjort en hylla här, du kan lägga in den. Du har det bra, hej. Då tog jag mina väskor och drog. Tror inte fan inte att jag ska flytta in här.
Nej.
Det kan du glömma, du vet.
Ja.
Sen träffade jag den här människan, jag nämner inget namn. Men som var väldigt snäll. Och jag bara undrar,
hur träffades ni?
Vi träffades alltså, så här. Oj, nu ska jag bara öppna drickarna.
Ska jag hjälpa dig?
Nej, nu är det too late. jag hade en väska hos en annan människa. Som han kände.
Ja.
Jag skulle åka iväg och jobba på en erotikmässa. och den här människan som jag bodde hos bad den här andra människan, Sagas pappa, att kolla om jag skulle vara trogen. Typ så här mot honom när jag var iväg och jobbade, för han var svartsjuk. För att jag skulle iväg och jobba. Jag skulle sälja kläder, vill jag säga, på den här erotikmässan.
Du var tillsammans med en annan?
Nej, jag var ju, det var, han tyckte att vi var tillsammans. Okay. Vi hade mina väskor där.
Okay, okay.
Så då var vi tydligen tillsammans.
Okay,
men jag tycker inte att vi var det.
Nej.
Och då skrev den här... och kollade liksom, hej vad gör du? Men var schysst, bara så att du vet. Människan du bor hos liksom försöker sätta dit dig typ, på något sätt.
Mm-hmm.
Och har packat ihop dina, eller ställt dina väskor ut i hallen.
Mm-hmm.
Jag kan hämta det var så här skumt och redan då tyckte jag, men vad är det för snubbe, han ville väl bara du vet att jag ska flytta hem till honom istället. Men så visade det sig att det var inte, när jag kom hem från den här mässan stod mina grejer i hallen och jag är för stolt för att du vet, jag har aldrig bönat och bett om att åh snälla stanna, jag kan få stanna här, alltså jag skit i honom och jag bara, vi är inte ihop, jag bara, ha det bra, hej då. Tog mina väskor och gick ut därifrån och jag visste inte vad jag skulle eller du vet vem jag skulle till, men jag var så van vid att bara gå... Jag hade mina väskor och min hund och that's it. Då följer han efter Sagas pappa. Och frågar om jag behöver skjuts någonstans. Ja, men du kan släppa av mig här borta vid det här hotellet jag bor här. Och sen börjar vi höras lite då och då. Och jag undrar liksom, jag bara, vad är det här för jävla mupp? Du vet, han gör inga brott, han gör inget si, han gör inget så. Nej. Men så snäll! Och han bara, men du kan få bo här typ. Eller du kan sova här. Jag bara, nej. Och sen var det på den vägen. Och jag var där typ i 2 veckor. Och vi gjorde liksom ingenting. Och jag bara, vad är det här för människa? Så jävla snäll.
Och han visste att du knarkade.
Ja, men han sa, du får inte knarka här. Jag bara, nej, okej. Okay. Absolut. Jag bara, kan jag ha mina grejer i sängbordet? Så att inte, ifall du vet, ifall snuten kommer så att de tror att det är ditt och inte mitt. Nej, men alltså, så jävla ful var jag. Alltså, så jävla dum. Men han var i alla fall från... Han blev min trygga punkt.
Mm.
Och det ska han ha cred för än idag tycker jag.
Mm.
Alltså även att vår historia slutade precis så som den skulle sluta.
Mm.
Så ska han ändå ha cred för att han var så fin som han var.
Mm.
Även att det inte var äkta kärlek som jag tror idag.
Nej.
Liksom det var fel. Ja, jag var inte tillgänglig för någon känsla överhuvudtaget.
Nej.
Där jag var.
Du var ju så trasig.
Ja.
Alltså så, jag vet hur det var, jag och Gibbe som träffades, hade vi inte fått åka på behandling eller jobba med oss själva, det hade ju aldrig hållit för att vi var så trasiga.
Eller?
Så att du kom ju från hela den här misären och så direkt in ett förhållande.
Och med en kille som hade lägenhet och jobb och
precis,
skötte sig.
Och så det blir ju ditt substitut, liksom. Alltså det här blir istället för. Liksom.
Ja.
Och sen så blir du gravid?
Nej. Han satte dulder. Jag blev först det här var 2012 träffades vi. 2014 torskade jag först.
Ja just det.
Ja, innan vi var ihop då och jag liksom var aldrig schysst mot alltså när han gick och la sig då gick jag ut.
Mm.
Och bröt eller pundade eller du vet alltså så här.
Ja just det.
Och han satte till slut efter mycket om och MMN så satte han ett ultimatum att du har en vecka på dig.
Mm.
Antingen om du vill vara med mig, då lägger du av.
Mm.
Eller så knarkar du och flyttar ut härifrån.
Mm.
Och då torskade jag.
Mm.
Och satt häktad några veckor.
Mm.
Ja, eller 2 månader tror jag. Ja, 2 månader satt häktad. Och då hann jag ju blivit clean.
Mm.
Och redan då var jag trött på det.
Mm.
Alltså skittrött.
Och då var du 22 eller?
Nej. Just det, jag var på en behandling innan det också. Jag var på en behandling LVU när jag var 19.
Mm.
Och efter det träffade jag honom.
Mm.
Just det var så då. Och sen, det här var 2012. Ja, hur gammal var det? Ja, 21.
Mm.
2021.
Mm.
Och så fick jag kontraktsvård som typ var.
Mm.
Och då var jag drogfri.
Mm.
Och han var ju kär i mig.
Mm.
Och jag tror att jag var kär i honom.
Ja.
Det kändes som det då.
Mm.
Och han var fortfarande min enda trygghet.
Mm.
För det var det någonting... Oj. Jag hade ju ingenting som var förutom min familj och honom.
Ja.
Och så åkte jag iväg då till kvinnohemmet uppe i Hudiksvall. Mm. Väldigt bra behandlingshem ska jag säga. För det var där mitt frö...
De sådde ett frö där.
Ja, för första gången. Mm. Som tog lite tid att det fick vecklas ut. Men,
ja, men så är det ju. Alltså,
ja,
man
verkligen.
Vet aldrig när det väl...
När det väl...
men de där fröna är ganska viktiga som sås ut lite här.
Ja. Det var inte så schysst att knarka efter. Men efter den behandlingen så blev jag gravid.
Mm.
Bara någon månad efter.
Mm.
Och då tänkte jag att det är så livet ska vara.
Mm.
Likadant som förra gången när jag var på en behandling.
Mm.
Då var jag på en behandling 16 månader när jag hade LVU. Mm. Träffade den här psykopaten som jag kan ta ett helt avsnitt om en annan dag.
Ja, det får du gärna göra och berätta om en våldsam relation som du har levt i. Mm.
Den var efter första behandlingen.
Mm. Det var alltså efter då, eller innan.
Det var innan Saga.
Ja, men precis. Men alltså, jag vet ju om det, men jag tänker bara förtydliga för lyssnarna.
Ja, precis.
Och den kommer i ett annat avsnitt.
Ja. Men i alla fall, och likadant som det var den gången när jag var drogfri. För det är de två gångerna jag var drogfri innan den här gången.
Ja.
I hela mitt liv.
Ja.
Alltså från att jag började.
Ja, precis.
Första gången då tänkte jag så här, efter den där fruktansvärda relationen. Mm. Så tänkte jag, är det så här det är att vara drogfri? Då skiter jag fan i det.
Mm.
Och så började jag knarka.
Förståeligt.
Och med den här, då var det liksom, okej. Okay, jag hade gjort slut med pappan.
Mm.
Innan han var pappa då.
Mm.
Så bodde jag på det här hemmet i Västertorp.
Mm.
Eller det här stödboendet eller vad det är. Som är i Västertorp.
Mm.
Efter jag kom ut från behandlingen.
Mm.
För jag kände så här att när vi höll på med, liksom, jag bara, men vad, det är inte schysst av mig att vara med honom nu.
Mm.
Alltså för att jag kände att det liksom inte var riktigt helt.
Okej.
Okay. Men jag visste inte, jag visste inte vem jag själv var, du vet. Så jag visste liksom ingenting. Är jag kär i honom, är jag inte kär i honom? Nej. Förtjänar jag honom? Förtjänar, alltså, han, nu när han kommer se mig så här, kände jag också så här, han kommer inte tycka
kommer
om
mig.
Du vet, det är lika bra att jag skiter i det här, för jag kommer bara förstöra det.
Mm. Din självkänsla.
Ja, botten.
Nej, känner igen.
Ja. Och så gjorde jag slut. Men sen när jag var där så, jag bara, nej, men jag saknar han.
Mm.
Om jag saknade han eller om det är att jag bara, du vet, var så jävla fucking ensam och inte hade någonting.
Mm.
Jag vet inte, det spelar inte så stor roll.
Nej.
För han har alltid varit en bra människa.
Mm.
Alltså, liksom så.
Mm.
Och sen blev jag gravid. Var gravid 9 månader. Saga
och då
kom.
Var du helt clean?
Ja. Saga kom. Jag ammade. Var clean, helt clean.
Mm.
Sen när hon var strax efter 1. Alltså det krävs också att säga. Från att jag då har levt som jag levt. Till att jag blev mamma.
Mm.
Jag var bara mamma någon gång. Mm. Jag var, du vet, det fanns ingen, för jag hade inte jobbat med mig själv under den här Nej. Tiden. På behandlingen gjorde jag det någorlunda. Så gott jag kunde.
Mm.
Efter min bästa förmåga. Vilket inte var så himla bra. 9 månader och så du vet, flera år i missbruk. Nej, så alltså, det går ju inte.
Och här är så tydligt hur viktigt det är att man jobbar med sig själv hela tiden. Men du gick bara mamma.
Jag var bara mamma och så var jag bara mamma.
Mm. Och hur var det?
Alltså det var magiskt. Mm. Alltså jag älskade det. Det var det bästa som hade hänt. Det är det bästa som hände.
Mm.
Alltså verkligen.
Mm.
Alltså, ja, jag var helt uppe i henne.
Mm.
Alltså, och det var hon och jag. Vi var så tajta från dag 1.
Mm.
Och blev bara tajtare och tajtare och tajtare och tajtare.
Mm.
Och jag hade så kul. När jag tänker tillbaka. Mm. Det är den bästa tiden i mitt liv.
Mm.
Det var när jag var hemma med henne.
Mm.
Tills jag och pappan separerade.
Mm.
Då hade hon precis börjat dagis. Då var hon 2,5 typ.
Vad hände då?
Nej men jag vet inte. Det hände väl inte. Det var väl det som var problemet. Det hände ingenting.
Nej.
Och det, där var väl redan min sjukdom aktiv. För jag hade ju druckit liksom.
Mm.
Från att jag slutade amma.
Mm.
Så drack jag ju som en normal. Fast det kan inte en beroende göra. Men det hade inte spårat då i alla fall.
Nej.
Utan jag kunde dricka några glas ett tag.
Mm.
Sen kom vardagen. Jag hade henne varannan vecka.
Mm.
Varannan vecka var jag bara den här pundaren igen. Kändes det som. Alltså känslomässigt var jag det. Även om jag inte var aktiv.
Mm.
Så du vet, jag bara, vad fan ska jag göra? Du vet, jag har bara varit mamma i 2,5 år. Mm. Jag var hemma med henne så länge.
Mm.
Till att bara, ja, vad fan ska jag göra nu?
Mm.
Och då började jag fylla de veckorna med ännu mer alkohol. När jag inte hade henne. För det här var det också. Hon var så mammig.
Mm.
Och när hon inte var hos mig så fick jag samtal så här. Ja, men hon är så ledsen. Kan du komma?
Mm.
Ja, det är klart jag kan komma.
Mm.
Men så var han olyckligt kär.
Mm.
Och så det här dåliga samvetet som jag bara, nu har jag förstått en familj. Jag har gjort han som har, du vet, verkligen stått vid min sida och varit så en fin människa på alla sätt och vis.
Mm.
Och så sviker jag alla.
Mm.
Och förstör allting.
Mm.
Och det var jag tvungen att fylla med något.
Mm.
Och det blev en whiskyflaska om dagen typ. Mm. De veckorna jag inte hade Saga.
Ja.
Vilket ledde tillbaka att jag strax julafton 2017 tog mitt första kemiska återfall igen. Och var ute 5 månader.
Alltså, när du pratar om den här julafton, jag kommer exakt ihåg. För vi hade ingen kontakt då, för jag var ju tvungen att jag kunde inte ha dig i mitt liv. Nej. För att du drack alkohol och sånt. Ja. Och jag var tvungen att skydda mig själv. Ja. Och så vet jag att jag följde dig på sociala medier för att kolla hur det gick och sådär.
Ja.
Och jag minns den där, det var en bild som du la upp på dig och Saga på julafton.
Ja.
Sen efter den dagen så kom det ingen mer bild, du var inte aktiv. Och alltså jag kände direkt att så här, shit, alltså Bella har klivit ut.
Mm.
Och sen så fick jag ju reda på det att du hade...
Med hela huvudet gjorde det.
Ja.
Jag sänkte en flaska whisky på julafton, gick till Hampus och Saga. De släppte av mig, för de skulle åka fira jul, vi var ju inte tillsammans då.
Nej.
Så hans namn. Spränger och det alla vet ju det ändå.
Ja. Ja, jag tänkte också så här,
det jag spelar roll, alla vet ju men det är så väldigt liksom va.
Och du
all kärlek och respekt till dem.
Ja.
Så det, ja men och vad heter det? Släppte av mig. Jag visste vad jag skulle åka. Och lurade till mig då att jag och så tände jag på.
Mm.
Och då visste jag också att jag, nej, då tänkte jag så här i mitt huvud att jag ska bara göra det här nu under den här veckan.
Ja.
Men alltså när den veckan var slut, glöm det, jag ska inte kliva av.
Nej.
Det går ju inte.
Nej.
Eller jag kan inte det.
Nej.
Det är alltså, mig måste man låsa in för att jag ska bli drogfri.
Mm.
Så är det.
Ja.
Kliver jag på så har jag ingen chans i helvetet.
Nej, men man har att ju komma ur. Man är ju så maktlös.
Ja, alltså, det går inte.
Man är ju liksom inte chaufför längre. Utan nej. Man bara
shit, och det går snabbt den här karusellen. Det mamma berättade, det så hemskt. Hon bara, det är som att vi har stått under alla år på Gröna Lund.
Mm.
Och du har suttit i en karusell.
Mm.
Och vi alla andra har stått ut nedanför.
Mm.
Ja, där åker hon.
Mm.
Och jag bara, wii, wii, du vet så här.
Mm.
Och de har bara stått och väntat. Ja, nu kanske hon hoppar av.
Mm.
Nej, då tar jag ett varv till.
Mm.
Och ett varv till. Mm. Och ett varv till. Och alla har stått där och sagt, men liksom, när kommer, ska mamma, hur länge ska mamma åka egentligen? Och ingen annan har fått åka med. Jag bara åkt den här jävla karusellen, egoistisk som fan.
Mm.
Och ingen får åka med.
Mm.
Och alla bara stått och väntat och Gröna Lund stänger och jag fortsätter bara åka.
Mm.
Och hur, liksom, hur alla de har tänkt så här, men hur kul kan det vara? Tröttnar hon aldrig snart? Mm. Och jag där uppe i karusellen har ju varit trött på det för länge sedan.
Mm.
Det är inte kul efter samma loop 700 gånger.
Nej.
Det är ingen kul loop.
Nej.
Det kittlas inte i magen, det är inget roligt. Det finns ingenting som är roligt. Men jag kommer ju för fan inte av. Nej. Förrän någon annan trycker på stoppknappen.
Nej, precis. Bra metafor.
Ja, visst.
Ja,
ja gud. Usch. Ja.
Mm.
Det är, så här, det är som en så här smäll i magen.
Mm.
Ja.
Är du okej? Okay?
Ja, jag är okej.
Okay.
Alltså det är det här som är så bra när jag kan prata om det.
Mm.
Och känna det.
Mm.
För det får mig bara vilja peka finger till hela det där äckliga livet så hårt, du vet. När jag bara påminner själv om vilken idé, alltså hur äckligt det där är och hur äckligt det där gör mig.
Mm.
För jag vill inte vara sån.
Och jag ser ju att du känner när du berättar nu. Det är därför det blir lite tyst emellanåt. Och det får det bli. För jag ser ju att Bella... är i process.
Gud,
alltså. Så det här är ju värsta terapipodden.
Ja, verkligen alltså. Ja, shit.
Och så var du ute i...
Då var jag ute 5 månader.
Mm.
Åkte bort, eller försvann på julafton, kom tillbaka på morsdag.
Mm.
Och min lille skrutt kom där. De vågade inte ens, du vet, de vågade inte säga till Saga att hon skulle få träffa mamma den dagen.
Nej.
För de visste inte om jag... För då tände jag av utomlands.
Mm.
Och kom hem och de visste, de kunde inte räkna med mig överhuvudtaget. Ingen har kunnat räkna med mig någon gång. Nej. Typ. Och de visste liksom, de kunde inte säga förrän pappa hade mig i bilen.
Nej.
Okej, nu ska vi träffa mamma.
Mm.
Och inte träffa, hon var ju bara hade fyllt 3 då.
Ja.
Lille skrutt.
Ja.
Och hon kommer så här, nu kommer jag börja gråta tror jag.
Mm, det är bra.
Och hon kommer med sin lilla prickiga klänning. Så här, de har liksom styrt upp så här att vi ska ses på ett fik i Gröndal. Nej, Örnsberg. I båtklubben. Och hon kommer med sin lilla klänning så här. Hon bara, min mamma. Du vet, alltså. Och bara springer. Alltså du vet, jag gick sönder då. Jag går sönder varje gång jag tänker på det. Aj. Och hon var så här, du vet, jag lyfte upp henne. Hon var så här blyg, du vet, för sin egna mamma. För att hon bara liksom inte hade träffat mig på så. 5 månader var det jättelångt för henne. Starten.
Såklart.
Och den lyckan, jag har de bilderna typ. Alltså lyckan i hennes ögon. Lyckan, du vet, och. Samtidigt som jag går sönder för att jag bara känner mig som världens sämsta, du vet, att jag inte är värd henne typ.
Mm.
Samtidigt så känner jag ju bara, du vet, hennes glädje och liksom så här.
Mm.
Ja, gud. Ja.
Du vet, den dagen då träffade jag dig. Innan du träffade Saga.
Gjorde du?
Mm.
Då, vad gjorde du?
Jag kom och hämtade upp dig på T-centralen. Vi åkte till Kris, du lämnade ett urinprov.
Oh.
Och jag tänkte, yes, nu har hon knarkat klart. Oh. De här fem månaderna, hon har förlorat sitt barn. Hon har förlorat allt. Hon har förlorat
lägenhet och alltihopa.
Allt. Nu har hon knarkat klart. Oh. Yes, nu kommer kapitulationen. Nu kommer hon göra som någon annan säger.
Och icke.
Icke.
Icke. Hur långt måste man gräva sin egna grav? Liksom? Det är så här, bara, där nådde jag min botten.
Mm.
I mitt fall, i mitt liv, så finns ingen. Jag har ingen botten.
Nej.
För när jag har slagit i botten så gräver jag en ny.
Mm.
Och jag bara fortsätter att gräva och gräva och gräva. Det finns ingen, jag har ingen botten.
Nej, det är bara ett hål.
Det är bara ett tomt, svart jävla hål och jag bara trillar där. Mm. Det spelar ingen roll. Och jag önskar att jag hade en botten. Det är så skönt när man hör så här folk på möten. Ja, men där nådde jag min botten. Mm. För mig, jag har ingen botten. Jag måste bara ge fan i och ta upp det första.
Exakt.
Och sen bara göra det som jag måste göra.
Precis.
Och inte lyssna på mig själv. Utan bara mata på de dagarna jag tycker att jag kan bäst. Då ska jag verkligen inte göra någonting efter mig själv. Utan då ska jag bara lyssna på någon annan.
Precis.
Som vill mig väl. Och som liksom har... Ja. Men då var jag i alla fall... Nej, jag var inte drogfri då.
Nej, du drack alkohol.
Jag drack, för jag har aldrig haft några problem med alkohol. Nej.
Och att så försöka banka in det här i hennes huvud.
Good luck.
Helvete.
Sara, tro mig. Ni som lyssnar, hon har försökt. Och hon har borrat. Och hon har hamrat. Oj. Och hon har manipulerat. Och hon har övertalat. Och hon har gjort allt i sin makt. Lika mycket som mamma och de gjorde när de försökte få hem mig.
Mm.
Det har Sara gjort för att försöka förstå. Eller få mig att förstå att jag är också alkoholist. Att det spelar ingen roll. Droger eller alkohol. The same shit.
Och till slut var jag tvungen att släppa taget om dig. Ja. Och det gjorde så jävla ont.
Ja.
Det gjorde så jävla ont.
Ja. Men ja, gud. Alltså, sen det var då 1,5 år.
1,5 år var du.
Sen var jag ute igen.
Mm.
I 3,5 år.
Mm. Mm.
I 3,5 år.
Mm. Jag vet.
Jag var tillbaka nu i lite över ett år.
Yay.
Ja, men 3,5 år. Ja, tack. Men 3,5 år som jag bara... Du vet, jag trodde också själv att jag hade nått min så kallade botten den gången efter de här 5 månaderna.
Ja.
Sen byggde jag upp massa grejer som är normal igen. Fast jag inte tog lärdom över vad som, när jag började dricka efter jag hade ammat klart Saga.
Mm.
Att jag inte fattade då. Mm. Nej, jag skyllde på massa andra grejer. Jag vet inte vad jag skyllde på. Jag bara vägrade inse. Jag fattade. Jag kan inte så här nu se klart vad det var som gjorde att jag inte fattade det andra gången. Att jag fortsatte dricka då med att jag inte såg att det var alkoholen som fick ut mig.
Nej.
Du... För nu ser jag det så jävla klart.
Ja.
Men då gjorde jag inte det.
Nej. Du gjorde ju inte jobbet med dig. Utan nej, du skulle göra det på inte. Ditt sätt.
Och då... Jag skulle skaffa körkort och jobb och lägenhet.
Alla
och
de här yttre sakerna. Ja, precis. Skulle fixa dig som en beroende tror. Ja, men bara jag får ett jobb, bara jag får en lägenhet, bara jag får en snubbe, bara jag får en fru, bara jag får en man, bara jag får det här. Mm. Bara jag får det där jobbet. Alltså hela tiden så tror vi att yttre saker ska rädda och fixa oss.
Ja.
Men det finns inga yttre saker som kan rädda oss.
Inte ett skit.
Det gör inte det.
Nej.
Så... vad hände efter de här 1,5 åren då som du hade varit
inte narkotikapåverkad?
Nej, precis, när du men hade liksom för jag kommer ju ihåg så här hur det såg ut strax in, alltså jag såg på dina sociala medier alltså Bella är tväraktiv.
Mm. Nej, jag klev på där på i augusti när det var.
Ja, innan det, alltså, ja, innan du försvann ut helt.
Nej, men alltså, för jag var ju, vad ska man säga, nu kan jag inte säga drogfri, för jag drack ju, men från att jag kom tillbaka på morsdag, det var i maj.
Mm.
Sen innan jag klev ut på narkotikan och tog det återfallet, som jag också höll på en annan nivå än vad jag brukar göra.
Precis.
Det var i augusti året efter.
Ja, men precis. Men den här tiden där, alltså när vi träffades i Gröndal. Kom
du ihåg? Men då var jag aktiv.
Ja.
Men det var i augusti. Men det här andra, där tog jag körkort och du vet, gifte mig och bla bla bla. Bla,
ja,
så här. Det var bara en startsträcka på något som ännu värre som kom. För jag mådde skit under det året. Ja. Jag gjorde ingenting åt mig själv.
Nej, precis.
Och sen då när jag klev ut, jag skulle bara ta en helg.
Mm.
Fast jag visste att jag inte skulle ta den helgen.
Mm.
Men då tyckte jag att jag hittade min lösning.
Mm.
Jag kunde ta lite amfetamin.
Mm.
Men det var inte lite.
Och under den här tiden också, då hade... Eller nej, du får berätta själv.
Mm.
Mm. Jag får berätta.
Nej, okay. Det var augusti. Jag klev ut med min dåvarande man.
Mm.
Eller han klev inte ut, stackaren. Han var ju bara på aktiv en dag, men sen klev han av. Mm. Och jag fortsatte. Jag gjorde det i smyg för alla.
Mm.
För alla.
Precis.
Ingen visste om. Du visste inte om, han visste inte om. Mm. Min familj visste inte om. Ingen visste om. Mm. För jag höll det i min värld väldigt snyggt, tyckte jag.
Mm.
Jag jobbade fortfarande. Jag hade ju det här egna jobbet med hundar.
Precis.
Så att det var ingen som kunde säga vad konstig du är.
Nej, men precis.
Varför jag blev smal, jag gick mycket med hundarna.
Precis.
Alltså jag hade någon bortförklaring till allting.
Mm.
Var jag för påtänd? Så...
Men, och här hade ju inte vi någon kontakt. För att här, du var ju jättesjuk här. Så jag var också tvungen att...
Du backade då, ja.
Jag backade från dig. Ja. Och jag såg att du var i en kraftig återfallsprocess.
Mm. Jag sa att det var ADHD-medicin, va?
Det kom ju senare.
Ja,
för jag
senare.
Såg att du var tväraktig. Aha, jag lät ju dig, vi hade ingen kontakt här på ganska länge. Sen var jag tvungen, för jag var ju så jävla orolig när jag såg att du var helt tväraktig och ingen verkar göra någonting. Och du hade,
ingen ville se.
Du hade Saga och allt så här. Så då var jag tvungen att säga, för att jag behöver vara den vuxen som tar ansvar för lilla Saga. Liksom.
Ja, men såklart.
Så då träffades vi, då hade inte vi träffats. Är det okej om jag pratar
självklart.
Om det här?
Ja, självklart. Mm.
Då hade inte vi träffats på... Ja, men, ett år, ett och ett halvt år.
Var det så länge?
Ja.
Ja, det, tiden gick ju för snabbt för att jag skulle vara...
Och jag hör av mig och frågar om du vill ses.
Ja.
Då säger du att...
ja, absolut.
Ja,
för det är så man håller färgen.
Och träffar Milena.
Ja.
Så jag tar ju med Milena och ska träffa dig och Saga. Och får en chock när jag ser dig. Mm. Fast samtidigt ändå inte, för jag har sett dig på sociala medier. Ja. Så jag ser ju att du är...
aktiv.
Tväraktiv, men också att se det i verkligheten och se hur jävla dåligt du mådde.
Ja, fy fan vad dåligt jag mådde.
Du var så smal, alltså du var helt pundig och du försökte hålla upp en fasad för mig och säga att allt var bra och så här. Jag bara, men jag ser ju. Mm. Och så berättade du ju.
Ja, gud.
Ja.
Jag hade varit aktiv länge då ju.
Mm.
Alltså länge?
Mm.
Över ett år?
Mm.
Nej, eller ett år typ exakt nästan, tror jag. För det var sommar då, eller hur?
Ja, det höll på att bli... Ja, men det var det nog. Ja precis. Ja.
Ett år, för jag tror att det var typ ett år. För det var där ändå vändningen kom. För då, Saga kom ju till Hampus.
Precis.
Och jag släppte greppet.
Ja.
Och gick ner i hålet igen.
Ja, precis.
För under det här året
mm.
så hade jag skött mitt jobb.
Mm.
Hade en lägenhet.
Mm. Du hade Saga.
Jag hade Saga. Saga åkte till dagis.
Mm.
Fröknar och allting sa, det är så kul nu när du är tillbaka. Och, och att se Saga.
Mm.
Du vet så här.
Mm.
Men det spelar ingen roll.
Nej.
Jag mådde skit på insidan. För jag visste någonstans, även om jag tyckte så här, försökte intala mig att jag hade lösningen på hur fan jag mådde.
Mm.
Eller så här, du vet, det är så här jag ska ha det.
Mm.
Så var, visste jag ändå att det var fel.
Ja.
Och då... Jag vet inte.
Jag träffade dig där i alla fall och du sa att du får inte säga någonting.
Nej,
och jag bara, okej, jag ska inte säga någonting. Åker hem och bara, vad har precis hänt? Liksom. Mm. Och mådde så dåligt. Och sen så ringde jag dig dagen efter.
Ja.
Här, sen hade inte vi kontakt på flera år.
Oj, då,
får jag berätta?
Ja, kör.
Då ringer jag till Bella och så säger jag att du har en vecka på dig att be om hjälp.
Mm. Du måste åka iväg.
Ja, du måste be om hjälp. Åka på behandling.
Ja.
Och annars så kommer jag kontakta socialtjänsten och jag gör det här för Sagas skull.
Ja.
Och ja, men du bad mig dra åt helvete, såklart, för du var ju i din
helt
sjukdom.
Aktiv.
Ja.
Ja.
Och sen hade inte vi kontakt på många år.
Många år. Ja, fy fan. Jag led ju inte, för jag hade ju mitt och liksom, jag led ju på ett annat sätt liksom.
Mm.
Men alltså... Du fick det här samtalet, Bella har legat död i någon buske, kan du åka, eller hur fan var det?
Ja, det här är då också i det här, det har väl gått ett par år.
Enda gången vi hördes.
Så får jag reda på att du ligger på sjukhus, du har varit nära på det.
Mm.
De har hittat dig i en...
Utanför någon villa, eller vad fan var det?
Ett dike.
Ja, dike.
Och jag förstod inte om det, du hade tagit en överdos men också fått massor med stryk.
Mm.
Och då hör jag av mig till dig. Och skriver att om du vill ha hjälp så finns jag här. Inte när du är aktiv, men om du
vill ha hjälp därifrån. Liksom.
Och Saga behöver dig och vi är många som behöver dig, älskar dig eller något sånt där.
Och så, jag får det när jag ligger på sjukhuset och vaknar inte upp, tror jag.
Kommer du ihåg att du har fått det här?
Ja, men nu när vi har pratat om det några gånger så har jag ett svagt minne, för jag var inte alls i mina sinnesförbrukningar, men då har jag ett svagt minne av att...
Jag fick inte argt sms tillbaka.
Ja.
Att vad fan har jag varit under den här tiden och du fanns minsann för mig när jag var sjuk sådär. Och såklart, för det är ju din beroende person som...
Den är så stark.
Men såklart.
I oss alla liksom, men ändå, det är så sjukt att se så här ut alltså nu när man inte
så, och jag kommer ihåg att jag så här, men jag var så ledsen när jag hade fått reda på det där. Jag var så ledsen när jag vet att jag var hemma med Gibbe och bara, jag är så jävla rädd att nästa gång som jag får ett samtal så kommer de säga att Bella är död. Jag var jag hade hopp hela tiden någonstans där. Bella kommer höra av sig, Bella kommer höra av sig när hon vill ha hjälp och så här, men det gick så många år och det var så illa med dig, så jag trodde inte att du skulle ha förmågan att kunna ta dig tillbaka. Du är så jävla grym och så jävla, vill jag bara säga det här, som tog dig tillbaka efter sådär lång tid och sådär djupt nere. Så jag kom ihåg att jag sa till Gibbe, nästa gång så kanske jag får ett samtal att hon är död. Jag kommer få gå på min bästa väns begravning. Och du vet, när det är någon som står mig så nära, då jag kunde inte heller så här, tänka rationellt eller vara så här, professionell i en sån här situation.
Utan fast du var ju ändå det.
Ja,
du gick utanför det. Och var,
alltså på så sätt. Alltså jag klev ju inte in i liksom...
Möjliggörande. Men i huvudet menar du?
Alltså, ja, men jag menar att det är, alltså, jag stöter ju på det här varje dag i mitt jobb. Det är människor som dör, det är människor som tar återfall, jag har beroende runt mig hela tiden och jag kan hantera det och sätta upp en liksom
eller så här.
Ja, men gränser, jag kan sätta upp som en sorts liksom men det här är mitt privat och det här är mitt jobb liksom, och här slutar det och nu, alltså så. Men det kan jag ju inte göra med min bästa vän, utan det här påverkade ju mig också
såklart
väldigt mycket. Eftersom jag har en sån nära relation till dig. Mm. Såklart. Jag vet inte varför jag säger det, för det är väl självklart. Men...
Ja, du ska egentligen vara på min gottgörelselista också. Ja. Of course. Ja, of course. Jag hör ju det nu. Oj. Ja, gud. Ja, det är klart det påverkar.
Men...
Jag fick inte det samtalet, att jag var död. Du fick samtal från mig sen.
Ja.
Det hände så här. Mm. Vi drar, för jag ser att det är tiden.
Ja, men tänk inte på...
Nej, men det finns inte så mycket intressant.
Men nu kommer vi till det bästa.
Nu kommer vi till det bästa. Det här bending. du slapp det samtalet. Och jag slapp det. Jag var ute i alla fall 3,5 år. Och sen efter mycket om och men. Jag är förbannat jävla bra på att vara kriminell. Tyvärr. Så jag torskar ju sällan. Ja. Men jag vet att jag gick och bara väntade på att torska. Och jag var inte försiktig.
Nej.
Liksom så här, och du vet, folk bara, nej, skriv inte på telefon. Jag sket i, skriv vad ni vill. Jag möter er, jag kastar påsen till er på torget om det är så. Ta mig bara härifrån, så kände jag.
Du var färdig liksom.
Jag var så jävla färdig och folk bara, men gud vad oförsiktig, har du ingen skills? Jag bara, jag behöver inte ens visa mina skills, kände jag. För jag var så trött på det. Och folk som bara, du vet, skulle hassla och du vet, och det skulle vara vicker. Och skulle vara, och ring mig bara, hur mycket ska du ha? Men jag bara, orkar inte. Jag bara väntade på att du skulle torska. Så efter en biljakt, en fin höstdag i oktober för ett år sedan, så kör snuten in i bilen och vi välter och... De tar oss. Och när jag sitter i bilen, den andra personen sprang. Jag sitter kvar lugnt och fint. Och tänker så här, fan vad skönt. Bilen ryker. Du vet, det är poliser precis överallt. Jag har aldrig sett så mycket poliser i hela mitt liv. Och jag kommer ut ur bilen efter lite klättrande. Och har brutit en arm. Och jag bara känner så här, det är den där jag tänkte så här, jag skulle hämta den där i bilen. Det var ju synd och det var en fin solig dag. Det var den första soliga dagen typ. Det är så här, jag bara, men det är bättre nu än du vet, det gör ingenting. Och bara du vet, mer eller mindre tackar de här som jag bara du vet haft sånt förakt emot. Jag bara, tack. De bara, va?
Polisen alltså.
Ja, polisen. Mm. Jag bara, jag är så jävla trött på att leva så här.
Mm.
Och jag tänkte så här att, i och med att det var inte jag som hade kört.
Nej.
Jag hade inga grejer på mig, vad jag minns. Att jag skulle få gå.
Mm.
Men då visade det sig att jag varit lys i ett halvår.
Mm.
Så de bara, du har ju fängelsestraff att avtjäna. Jag bara, jag kommer inte få gå nu. De bara, nej. Jag bara, jag var så glad. Alltså, samtidigt som det blev så här, okej, okay, ska man jobba avtänning, kommer man ha massa mardrömmar på alla de här jävla bensen jag tror i mig. Men det gjorde ju typ ingenting.
Nej.
Så jag bara satt så här och log typ, och det var kaos där utanför. Det var polisbilar, du vet, att de hade kört in i oss. Du vet, de visste inte liksom den bilen jag satt i.
Mm.
De visste inte ens vem föraren var till den, för det var så mycket poliser, så de bara, du vet, höll på att ropa. Mm. Och jag bara satt så här och log, och det kom folk förbi utanför. Men gud, vad är det för jävla idioter som har gjort det här? Och och jag bara, vad skönt.
Mm.
Så hade jag ett kort fängelsestraff.
Ja.
Men som räckte för att i alla fall bli clean.
Mm.
Och bara, du vet, ja, det var det bästa. Jag tyckte det var så mysigt så.
Mm.
Jag var så nöjd och glad, och liksom gjorde upp en plan redan där och då. Skrev brev till mamma och dem. Och de var oroliga för att det var ett kort fängelsestraff.
Mm.
En och en halv månad var det ju.
Mm.
Att, ja, men vad fan, det kommer inte räcka.
Nej.
För nej, henne, för det, liksom. Det är ju sällan det kanske gör det, men för mig gjorde det för att jag var så förbannat trött på att vara där ute, så jag bara behövde någon som låst in mig så att jag kunde bli clean och få tillbaka min skalle.
Mm,
då fanns det fanns inte ett sug.
Nej.
Inte ett sug hade jag när jag var där inne.
Nej.
På att, åh nej, jag bara sov och käkade.
Mm.
Och det var, jag var helt nöjd med det.
Mm.
Sen när jag väl kom ut, då hade jag gjort upp en plan att jag skulle åka direkt tåg ner till mamma och dem.
Mm.
Då när jag kom ut från fängelsegrinnarna kände jag så här. Då direkt, du vet, är man så här knäpp. Det är lite med en och en halv månad.
Ja,
för jag tänkte så här, jag bara, okej, nu är jag fri. Nu kan jag göra det jag vill.
Ja.
Men som tur var satt jag mig på det där förbannade tåget och bara åkte ner och var där nere.
Mm.
Och liksom styrde upp allting därifrån.
Ja, för sen den dagen så har du gjort allting annorlunda än vad du har gjort tidigare. Alltså allt.
Ja.
Du
har, jag har lyssnat på dem och på andra.
Du har bett om hjälp.
Ja.
Du har gått behandling.
Lyssnat.
Lyssnat på andra. Kommit in i 12-stegsprogrammet, gått på möten.
Gjort steg, skaffat sponsor.
Ja.
Inte bestämt någonting själv. Och när jag har velat bestämma själv, vilket jag alltid har gjort, och vilket som har hjälpt, det är det nästan som varit svårast.
Alltså, du har, jag har alltid fruktansvärt stark egenvilja. Och den har du ju verkligen liksom lagt åt sidan.
Ja, för det är den som alltid för mig åt helvete.
Ja, precis.
Så det är typ det som har varit jobbigast, men också det som har hjälpt mig.
Mm. Mm.
Och inte göra som förr, alltså som förr.
Nej.
Alltså så här, har jag velat göra något? Nej, men okej. Mamma och de ville, jag bara, nej, men jag ska hämta min hund först.
Mm.
Men snälla, kan du inte bara göra som vi säger? Mm. Okej, ja, men jag gör som ni säger.
Mm.
Bara skippat mina grejer, för hade jag hämtat min hund, då hade jag garanti fastnat i den där lägenheten där min hund var.
Det hade du.
Och stannat kvar.
Yeah.
För så dålig karaktär har jag när jag inte är, du vet. Nu har jag inte det. Nu har jag jobbat med mig själv.
Ja.
Jag är fortfarande inte ett proffs. Men jag har ändå liksom koll på när jag kan lyssna på mig själv och när jag absolut inte ska göra det.
Precis. Alltså när det är din sjukdom som talar och när det är ditt riktiga jag.
Ja.
Alltså jaget och,
ja, verkligen.
Och beroendepersonligheten.
Ja.
Mm. Och det, då har man ju kommit en bra bit på vägen när man kan se det.
Ja.
Okej, det här är min beroendeperson. Jag ska inte lyssna
på den. Nej, precis.
Alltså, man matar den vita vargen istället för den svarta.
Ja. Liksom. Och då fick du det samtalet istället, från Småland.
Ja.
Min älskling Andreas, han, vi var ju, har ju varit ihop snart 3 år.
Mm. Och honom träffade du också då i det här
i mitt återfall. Ja, precis.
Så inget ont som inte för något gott.
Nej, verkligen. Mm. Det ska alla veta.
Ja.
Nej, men, och då träffade jag, eller då han satt inne på sitt håll. Och jag var där jag var. Och då säger han så här, men skämtar du? Du bara ringa Sara. Nej, det kan inte jag. Ring henne. Nej, det kan inte jag. Han bara, men du kan inte åka upp och bo hos någon annan i Stockholm. Du får ju ringa och kolla med henne. Hur mår? Nej, det kan inte jag. Han var, nu skärper till. Du ringer henne bara.
Tack, och
det
var det samtalet. Du är bäst.
Det var det. Du fick det samtalet istället.
Mm.
Och ja.
Ja.
Snippnapp, snus, vad saker.
Och det här kan ni också läsa om i Vägen ut, som vår kristidningen, som kommer ut snart i december.
Resan därifrån egentligen.
Precis, och eran boendesituation. Och liksom,
så hur vi har hållit på att kriga med myndigheter. Precis. Från den dagen.
Ja, och jag har även skrivit där om hur jag kände när jag fick det där samtalet.
Har du?
Ja, det har jag. Alltså jag var så lycklig.
Jo, men det läste jag ju.
Ja,
jag
ja.
Har du? Bra läst.
Ja. Ja, men det är lite mosigt i huvudet, vi har suttit
ja.
Länge.
Oh, shit.
Men, ja, så då kan ni läsa om det. Ja. Men du måste ju ändå så här sammanfatta lite, så här, vad hände? För nu sitter du här med
en fin och sina bebis.
Vad liksom, du ringde mig, du kom och slaggade på min soffa.
Jag åker fram och tillbaka, pendlar från Nässjö och hit.
För att när du var i Stockholm, du hade ju fortfarande inte, det är det här som är så dumt med systemet, att du muckade och sen så hade du varit frigiven från fängelse alltså. Ja. Och du, tur att du hade din familj där som du kom till bo hos, för du hade ju inte kommit igång med, du hade ingen att bo, ingen behandling och sådär. Så när du var i Stockholm och gjorde alla dina angelägenheter, alltså SOS-möten, frivården, jada, så sov du hos mig för att jag var den enda drogfria.
Den där jag kände som var bra.
Ja.
Resten var skit.
Ja. Så då bodde du hos oss och sen så åkte du tillbaka till Nässjö när du hade haft dina möten och sådär. Och så där höll du på tills i januari då du fick stödboende och börja behandling.
Och sen genomförde den 3 månader behandling öppenvård.
Och så gick du sorgbearbetning hos mig hos oss.
Och sen
kom det ett litet plus på den där stickan en dag efter en sorgbehandling.
Och inte mycket heller. Alltså det var ju inte lång tid. Hela 2023 har jag varit gravid. Mm. Nu ligger han i min lilla famn. Gullung. Nej men just det. Och du kommer ihåg det efter sorgbearbetning. Jag bara, jag tror jag är gravid.
Ja.
Och så köpte du en sticka till mig.
Ja.
Jag gick in och så var det minus på den.
Ja.
Först.
Ja.
Jag bara, fan.
Ja.
Eller jag tyckte så här, jag var delad för jag och Andreas hade skrivit brev att vi ville ha barn, men vi hade inte tänkt att det skulle gå så där snabbt. Jag är lite som allt annat. Ja. Och sen
vi ska gå fort i Bellas.
Ja, det tack. Ja, hemskt gärna. Jag skulle gärna vilja liksom, ja verkligen, allt ska gå snabbt. Nej men och vad heter det? Sen gick det ju någon vecka till.
Mm.
Jag bara, fan, det kommer fortfarande inte.
Nej.
Och så satt jag hemma där i Jakobsberg.
Mm.
Kissa på stickan och säga, nej men jag är inte gravid. För jag någonstans så här intalade mig att jag inte var det, fast jag ville vara det.
Mm.
Någonstans, alltså så här, för när det blev plus, jag bara, jag blev så glad.
Ja, jag vet.
Och sen samtidigt så orolig.
Ja.
Vad ska alla säga? Vad ska jag ta vägen? Du vet, och Andreas blev skitglad.
Mm.
Han bara, du vet, gick ut till alla grabbar på hatten. Man brukar ju vänta så här lite. Han bara, hallå, jag ska bli pappa. Det är så här skitglad.
No.
Sen 8 månader senare. Även Bastian skulle komma ut snabbt.
Mm, ja, såklart. Han är som sin mamma. Han vill också att saker ska gå fort.
Ja.
Fast jag sa att du skulle stanna i magen så kom du när jag var i Italien.
Mm. Mm. The rules. Och sen kom han fredagen den 13. min lyckodag.
Ska det bli en liten rebell som sin mamma?
Nej, det går ju inte.
Ja, jag fick inte bara tillbaka min bästa vän utan jag fick också
lille Bastian, en gudson.
Ja. Och nu blir jag jätterörd.
Ja. Du fick ju han på köpet.
Ja.
Eller mig på köpet. Jag
fick 2 stycken helt underbara människor. En fick jag tillbaka och en fick jag.
En fick från köpet.
Ja.
Ja.
Åh, gud.
Nej, så att ja.
Ja. Och, mycket har hänt i mitt 32 år långa liv.
Känner du att det är skillnad den här gången från alla andra gånger?
Ja. Alltså jag kan inte förklara vad det är som är skillnad. Och jag känner inte att jag behöver förklara det heller.
Nej, jag bara kan förklara. Du har kapitulerat och insett att du inte kan dricka
rökt.
Alkohol. Mm. Att du behöver jobba med ditt inre känslopaket.
För att må bra.
För att kunna hålla dig clean.
Ja.
Och leva livet på livets villkor.
Ja,
och jag kan säga, hade du inte gjort det den här gången heller, då hade jag inte pallat ha det i mitt liv.
Nej,
för att jag
fan pallade det?
Fan inte pallat, alltså. Nej, jag hade inte pallat att förlora dig gång på gång på gång.
För det är liksom, så det hade sett ut.
Ja, det är så.
Jag hade gått ut igen.
Du hade
det. Gått ut, ja, det är klart.
Så jag var ju skitskraj så här från början. Bara,
du var lite så här tillbaka, åter, du vet när jag kom hem till dig första gången. Du bara, mår du verkligen bra nu? Känns det, har du fattat att alkohol är en drog? Jag bara, men för fan. Sa den, nu, är du min bästa vän eller är du klar att vara min terapeut? Nu var jag faktiskt sänkt i stolket och ringt dig. Nu ska du bara hålla med mig.
Jag var jätte... Alltså, jag var jätterädd. Jag var jätterädd, va?
Det är klart.
Men sen så märkte jag ju så att fan, det är någon, det är någonting som det är någonting som händer, det är någonting. Och jag vet Gibbe sa så här, men vad tror du om den här gången? Jag bara, men jag tror fan att poletten har trillat
ner. Alltså. Den poletten som inte fanns, hon har fan skapat en polett och fått den åka ner.
Gud.
Ja, men och det säger mina föräldrar också, att de känner sig mycket lugnare.
Mm.
Mm. Alltså så här, och jag känner mig också lugn. Mm. Alltså har jag en dålig dag och jag kan få sug, eller sug har jag inte fått, men jag har mycket tankar så här, för jag är ju mitt
Det är inget liksom, konstigt.
Nej, verkligen inte. Och det är liksom 20 år aktiv och ja. Lite mer än ett år inte.
Ja, precis.
Det är liksom inte så konstigt att jag är där med tankarna. Och man åker på samma ställen som man varit då. Att det ligger nära och jag har fortfarande liksom kanske inte utbildning. Nu är jag uppe i honom, den här lilla minimänniskan.
En sak i taget.
Såklart. Mm. Men det är liksom, allt det där kommer göra så att det blir mindre och mindre tankar på mitt gamla. Men precis. Än så länge är det ju liksom mer än halva mitt liv som precis. Jag har spenderat.
Exakt.
Där.
Exakt.
Så det får vara så. Och det som jag är så skönt nu, det är att det gör, alltså det är så här, okej. Okay. Alltså den dörren, den är liksom, den är liksom för, den är stängd, den är förskor. Jag är inte intresserad av att öppna den. Jag vill inte ha någonting där. Jag vill inte ha alkohol. Jag vill inte ha någon av mina vänner. Jag vill inte ha liksom, jag vill inte ha någon. Det är liksom så här, okej, den dörren är där och jag har fått jättemycket dåligt och lite bra. Och jag har lärt mig saker om mig själv och det är en erfarenhet rikare, du vet, allt det där. Ja. Men den dörren, den bara är där. Mm. Jag är inte intresserad och det känns som att jag har 500 andra dörrar och jag tar vilken som helst av dem förutom den. Innan har jag alltid velat ha den på glänt. För att om precis. Det inte är något bra bakom de andra så kan jag alltid gå tillbaka.
Precis.
Men nu, det som är stört, jag har ingenting att hämta där.
Nej.
Alltså, och jag vill inte ha någonting där. Alltså, jag tar vad som helst förutom det. Och det, så har jag aldrig känt innan.
Jag är så glad.
Ja, jag är också så glad. Jag är så glad för liksom, det jag har nu. Mm. Jag har dig, jag har mina barn, jag har min familj. Mm. Och bara av att kunna se er glada. Det är bara det, du vet. Så här, jag kan faktiskt också göra bra grejer. Jag kan faktiskt få människor må bra också. Jag behöver inte bara få människor må skit.
Du är världens underbaraste människa. Jag älskar dig så mycket.
Jag älskar dig så mycket. Alltså, så fint. Nu behöver vi gråta.
Nej, men, okay. Nu ska vi gå, gråta lite och krama.
Ja, nu ska vi gå och krama.
Jag vill bara ge dig en sån stor kram just nu, Bella. Så jag känner att vi ska gå till avslut. Ja. Jag får krama om dig. För att du är så modig och så grym. Som har berättat om hela ditt liv här idag i podden.
Ja, herregud.
Så... jag vill bara fånga upp dig nu.
Du ska vi
är det okej?
Okay? Ja, jag är jätteokej. Det var ett skämt.
Vad bra.
Ja,
det var då skämt. Tycker jag att vi lämnar det där.
Ja.
Vi tackar dig. Jag tackar dig och alla lyssnares vägnar också.
Ja,
tackar för att du har varit så modig och berättat om ditt liv.
Ja, men tack.
Tack Bella. Du är helt fantastisk och jag älskar dig. Mucho, mucho.
Mucho, mucho. Mucho. Grandis.
Tack för att ni har lyssnat. Det har varit ett långt avsnitt.
Ja.
Vi ses igen om 2 veckor och då är det Emily som kommer dra sin livshistoria.
Det ska bli spännande.
Puss och kram på er.
Puss och kram.
Tack för att ni lyssnade.
Tack snälla.
Tack igen, Bella.
Ja, men tack.